Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi äntligen igång. Vi är ett par minuter sena, men det har varit fullt drag på Kungstensgatan 26, Kalle.
Det är mycket som händer här.
Småstressad får vi säga att Kalle Nilsson är, så jag drar direkt ordet över till en annan Kalle, nämligen Kalle Råstedt. Hur mår du?
Jag mår jättebra. Äntligen har man hämtat sig från söndagen. Det var kul, men ja. Det känns. Man är inte 20 längre.
Nej, och det märks att det har varit försäsong. Alltså, okej, när det är match varje vecka om man är inne i det. Ta på krafterna av premiär.
Ja, men premiären, då får det väl bli den här utskjutningen som verkligen behövs. Framförallt när det är så här eftermiddagsmatch. Fan.
Kalle ler.
Ja. Det låter så fint. Det blir ett varm i kroppen.
Ja, men fan vad fint. Emelie Lander, inte lika mycket utskjutning kanske, men skönt att vara igång igen i alla fall.
Ja, verkligen. Men jag hör att supporterna måste börja köra en riktig försäsong. Där har ni en försäsongstabell till nästa år, eller?
Faktiskt. Vi behöver själva gå liksom varje... Man behöver börja 4-5 söndagar innan. Mm. Man är inte van med söndagsutskjutningarna. Liksom.
Då, nej, det går. Jag har barn. Det kommer inte gå.
Nu känns det inte som att liksom, du har en total utskjutning i det, Emily. Men finns det någonting du verkligen saknar i graviditeten?
Utskjutningen.
Ja, vad fint, ja, men, om det ändå vore det.
Alltså, så här, det är ju med andra och sista gång, kan jag säga. Ja. Och det jag saknar extremt mycket nu är ju vin. Mm. Det är, du vet, en risotto och ett gott...
opastoriserade ostar,
skärkbrickan och så snus. Jag känner rakt av, man står i sändning, man är lite så här taggad. Det är ändå lite premiärnerver för mig också,
står när jag handlar
och bara, ja, men min dosa så här, ja, det är ingen nikotin och inget tobak. Nej. Ja, nej. Och så står man bredvid någonting som har tre stycken till med 1000%. Ja, exakt.
Ja, men alkohol och snus då, tobak.
Ja, men jag är ärlig. Jag säger som det är nu. Det här är brutalt ärligt.
Det tog 2 minuter innan, eller efter att Thomas Wilbach sköt upp den här munnen, så var vi inne på alkohol och tobak. Bara så att vi slår fast det. Välkommen Thomas Wilbach.
Stort tack, stort tack. Jag har också varit med om årets utskjutning när med Kalle Nilsson nere i de umbriska bergen och härjade.
Ja, det var starkt. Det var starkt.
Kom hem till ett fullskaligt AIK-kaos, gjorde du. Hur mår AIK-åren, Thomas Wilbacher?
Nej, men jag har ju bara kunnat följa allting via sociala medier. Försökt att liksom sätta mig in i den totala kaosen som just nu råder i AIK.
Och det är svårt.
Är det jättesvårt utifrån, för att det måste ju hända så otroligt mycket internt just nu i AIK med Manuels, inte avgång, men hans timeout gör ju också någonting. Alltså, det krånglar ju till det för AIK att lösa sina organisatoriska problem, för att då måste ju Fredrik Söderberg upp och då måste någon fylla hans plats, och samtidigt måste man hantera Manuel. Så att de här två veckorna som kommer efter förlusten mot Halmstad här nu kommer bli jobbiga för AIK i, så att säga, klubbhuset.
Det är inte så mycket framåtlutat. Det är ett ord AIK använder ganska mycket, men det känns mer som att det är liksom tillbakalutat och täcka skott just nu.
Ja, shape, nej, men jag
shape,
tror att det är ganska...
Shape, ja. Det är shape på kontoret.
Bra, alltså det är shape-läge. Kanske ska man ta in Norling då. Fast inte i en tränarroll.
Norling. Gamla Norling.
Ja, gamla, ja, Norling får man ta in.
Old school Norling.
Nej, men det hade ju varit fint om man rent taktiskt tog in Norling och sa att han ska shapea till organisator.
Bara ta in en som konsult.
Exakt, konsulta. Nej, men samtidigt så blir det ju, som supporter så är det ju smärtsamt. Josefin Karla var precis här, gjorde Toto 5 tillsammans med mig. Och, alltså, man har hamnat i support, som supporter har man hamnat i ett läge när man är solo per la maglia. Alltså, du sjunger bara för tröjan. I och med att man är ganska missnöjd och kritisk till mycket som sker, men man vill fortfarande stötta AIK. För att spelare kommer och går, ordförande kommer och går. Ja, tränare kommer och går, men det är fortfarande samma tröja och samma klubbemblem som man måste fortsätta att stötta. Och jag har gått in i någon slags stealth mode vad det gäller det, och stöttar bara tröjan här nu ett tag framöver.
Jag tycker det var någon som skrev det ganska bra på Twitter som AIK, att så här, man märker att klubben är i ett infekterat läge när man så fort det kommer ett litet rykte om en ny förvärv eller en spelarförsäljning. Man känner inte det här pirret längre, utan det första man gör är att gå in på transfermarkt och kolla vad har han för agent, och man blir misstänksam.
Finns han
och,
ens där?
Exakt, alltså, finns det videos på den här? Alltså, man blir misstänksam, och då, bara det är ju en varningssignal. Att
ja,
man
det är farligt
där.
Att hamna i det läget också, för att det kan rasera väldigt mycket som man har byggt upp bra. För jag är övertygad om att AIK har byggt mycket bra också i sin organisation. Och då blir sådana delar som faktiskt är positiva också lidande för sådana här saker.
Mm. Ett sånt exempel var ju idag när man, där det kommer nyhet om den här Lamine Dabo, att han inte gör media. Och då blir det också en shitstorm, vilket är så här, hallå, vi har en policy av att våra tonåringar, till och med de vi flyttar upp från akademin, det första vi ska göra är inte att kasta ut dem till media, utan låt dem komma in i verksamheten, låt dem bli vana, låt dem träna lite, se av de äldre, och sen kan de göra media. Det här är praxis. Men även det blir liksom en grej.
Jo, men det blir det när strupen är blottad. Jag kan säga, hur många andra klubbar går och bara älskar kaoset i AIK just nu? För att då flyttas fokus. Jo, men dels älskar du det, men jag menar i klubben. För då flyttas fokus. Mm. Är det någon som pratar om IFK Göteborg? Väldigt mycket färre än vad de hade gjort om inte AIK hade varit i den shitstormen de är i.
Ja, verkligen.
Du kan ju dra till person där också, där många AIK får väldigt mycket kritik. Och det är klart att Håkan Mild får kritik internt, men inte lika mycket utifrån. Det är inte lika mycket utbrett. Mm. Där tycker jag han har kaosat till det väldigt mycket i IFK.
De har ju ingen sportchef. Det har de inte haft.
Jag menar.
Hörrni, vi har ett tajt schema. Vi ska prata mer om liksom AIK-situationen. Men du är inte bara här för att göra det, Thomas.
Nej, men jag vill också presentera ett nytt samarbete som Toto-svenskan har tillsammans med ATG. Och då handlar det dels då om spel till helgerna och så vidare som vi kommer komma igång med. Sen kommer vi ha en liten versus Toto Live Weekend tillsammans mot då Toto-svenskan. Och jag tänker få igång tapper på det. Kalle Nilsson ska in. Freddy kanske är lite sugen också. Och Big Nine, det är alltså lördagens 9 bästa matcher från Europas toppliga. Vi snackar PL, seriala liga och så vidare. 1X2, över under 2,5 mål ska spelas, och sen så är det kostnadsfritt wildcard som placeras på valfri match som ger garanterat rätt på den matchen. Spelstopp lördag 16:00. Big win nu. 1,400,000 ska gå till en ensam vinnare nu på lördag. Så bara haka på ATG så blir det mer från det hållet vad det lider.
Mycket bra. Vi ska ringa Vecchia i Malmö. Vad har vi för
Vecchia?
Ja, faktiskt.
Fan, borde ja, exakt. Han gjorde ju på tal om reklam, så gjorde han ju reklam som var väldigt italiensk. Var det inte Stefano Vecchia?
Eller han gör väl framförallt musik.
Ja, det kanske han också gör.
Också det är lite mer så här svensk-italienska.
Ah, ja. Kalle, du kan ju surra italienska med honom nu när du har varit i Umbrien i 6
och
dagar.
Och musik. Det här är Kalle Vass också.
Ja, ja, grazie mille.
Se una grande canzone.
Ja,
Nej, men vi ska ringa honom, men snarare det är faktiskt så att han ska ringa oss, så vi får väl se när han ringer.
Vi sitter och väntar lite grann på att
han sa det. Ring inte mig, jag ringer er.
Exakt.
Ser du, hur brukar det gå när folk säger ring inte mig, jag ringer er? Det brukar gå dåligt, va?
Man vet ju att där är hierarkin satt i varje fall.
Där ligger vi tyvärr i underläge. Vi får väl se när han ringer upp i alla fall. Vad Malmös premiär, vad säger du om den, Emily?
Alltså jag trodde det var Djurgården som var full fart framåt, var det inte det? Men så gick Malmö ut med en mittback på plan. Med hög risk, inte lika mycket reward kanske. Det var ju på målsnöret nästan. Eller straffpunkten.
Det delas ju det där lite grann. Mm. Alltså lägret delas ju om. Josip var ju här och sa att liksom, wow, det var fantastiskt och det var så bra. Men så finns det ju lägret som kanske jag är mer i. Att så här, jo, men det var också en tveksamt dömd straff som var matchens enda mål. Vart är du?
Jag kan säga så här. Henrik Rydström är långt ifrån där han vill vara med Malmö FF. Han tittar inte på de här matcherna och tycker att vi var pangbra. Så att jag tror att Josips analys hade inte överensstämt med Henkes, kan jag säga rakt.
Okay. Nu hoppas jag i alla fall att vi har med oss Vecchia. Kan det stämma?
Det kan stämma.
Ciao,
härligt,
Bello!
Härligt.
Ciao!
Hur är läget?
Jo tack, det är bara bra. Lite sliten efter ett tufft fotbollspass, men det är bra. Hur är det själv?
Det är toppen. Jag satt nyss här och pratade med Emelie Lander om eran premiärmatch. Hon var inne på, eller så här, vi hade ju med oss Josip Ladan, Malmö-supporter, i måndags. Han var liksom imponerad och liksom, det såg superbra ut och hela den grejen. Emelie är inne på att han kanske inte var, Rydström inte riktigt var lika nöjd över insatsen. Så att, vad säger du? Hur bra var ni?
Jag tycker väl att, alltså rent spelmässigt så tycker jag väl att vi är ganska stabilt bra. Sen så vill vi skapa mer framåt såklart och inte ge bort lägen i slutet. Då. Men premiäromgångar är väl oftast, det blir ju lite som det blir. Liksom. Det kan ju bli väldigt stängt och jag tycker någonstans ändå att tre poängen och sen första halvlek tycker jag känns ganska bra. Vi skapar en del lägen och sådär. Men först och främst viktigt att vi fick tre poäng.
Det förstår jag verkligen. Det kan ju sminka över. Alltså, det är många många nya tränare i Allsvenskan. Och det är ju lätt att förstå att spelet inte sitter i omgång ett. Liksom. Men det är rätt skönt att få med sig de tre poängen då, kan jag tänka.
Exakt. Du, ja, precis. Men, ja.
Du, jag tänkte komma ganska snabbt in på dig här. För det har ju gått undan här på slutet. Det är liksom sent in och sen direkt in i startelvan. Hur mycket nytt har det varit för dig?
Ja, men det blir ju mycket nya intryck. Och man vet ju också i fotboll liksom att det går snabbt. Ena dagen så är man till och med ett lag och så vaknar man upp dagen efter och så ska man byta lag. Så att det gick snabbt och det är klart att det tar lite tid att säga sjunka in med allting, men jag känner ändå någonstans att det har gått snabbt att komma in i laget så med alla grabbar och klubben har tagit hand om mig och otroligt skönt gäng, så att jag är väldigt positiv på det sättet.
Kan du berätta mer om liksom, hur turerna har gått här under vintern? För det var ju väldigt lite liksom, det var ingen medialt långt utdragen process, utan för oss utifrån kändes det nästan som att det gick oerhört fort, att det var så här: nu snackas de om Vecchia till Malmö och så gick det två dagar och så var det klart.
Nej, men exakt. Alltså, det var ju lite så här, jag vet ju, jag har ju hört intresset från Malmö egentligen ett litet tag. Och så tillhörde jag Rosenborg, eller tillhörde Rosenborg under den tiden. Och då så försöker man ju inte tänka så mycket på allt. Men sen så hade Rosenborg tackat nej till ett par bud som hade kommit från andra klubbar. Och så kände jag liksom där när det var mars och jag hade hört om intresset från Malmö. Och som du säger, när det väl sker så sker det ganska snabbt. Så att det gick ganska snabbt. Alltså från att det liksom blev det här otroligt konkreta till att det var klart. Men samtidigt så intresset hade jag hört lite tidigare. Så ja.
Men den stora frågan är väl egentligen hur lång tid tog det från att Henrik Rydström sa: alla vill väl ha en Stefan och Vecchia i sitt lag. Eller jag skulle alltid vilja ha det i mitt lag i varje fall. Tills att du var klar. Det var inte så långt emellan där, va?
Nej, men han sa väl det. Du tänker i någon media.
Ja.
Tidning och så här. Ja. Nej, jag vet inte. Det var väl någon. Han var väl ändå några veckor kanske. Ja. Tänker jag.
Han ville ju hävda till mig i varje fall. Att nej, men det är ju inte jag som bestämmer att
Nej.
Stefan ska komma hit, det är Danne Andersson. Och jag bara, okej, så du har inget med det att göra. Han bara, nej, nej.
hur viktigt var det för dig att ha Rydström på plats? Alltså, hur mycket lockade Malmö och hur viktigt var det att Rydström är?
Alltså Malmö som klubb kommer alltid locka. Och som jag sagt i tidigare intervjuer, att så här, man har flera gånger mött dem och känt att det är en otroligt stor klubb. Liksom. Så det gör det absolut. Och sen så självklart så lockar det ju med Rysen på det sättet att jag vet hur han vill spela sin fotboll. Och han vet hur jag vill spela min fotboll. Så att det, på det sättet så ser jag, alltså jag ser fotboll på samma sätt. Och tycker och gillar att spela fotboll på samma sätt som han vill. Så det är klart att det lockar. Men Malmö som klubb oavsett är otroligt lockande.
Du, för oss som inte följer den norska fotbollen vecka ut och vecka in, när ditt namn började snurra igen, och det var ju även liksom vissa viskningar om att AIK var där och så, då går man in och kollar liksom vecka statistik och sånt. Man ser ju att du har väldigt bra poängsnitt fortsatt, men att speltiden har varit upp och ner. Är det på grund av skador eller summera din tid i Norge för oss?
Ja, nej men jag kom ju 2021 där med Åge Hareide. Var väldigt tuff träning i början, så åkte på en liten skada. Och sen så egentligen från att jag kom tillbaka där på sommaren så har det, spelade jag ganska mycket och det gick väldigt bra. Så jag gjorde väl, ja, jag vet inte hur många mål riktigt. Jag vet, 11 i ligan och kanske var sen några i Europa också. 3 kanske. Och sen förra året så var det en ny tränare, Kjetil Rekdal. Och nej, spelade i princip nästan alla matcher tills jag åkte på en tackling i en cupmatch. men i alla fall, och då gick det väldigt bra. Och så kom jag tillbaka till slutet. Så det var lite oturligt. Jolårssäsong, men som du säger, det har gått bra när jag har spelat. Så förhoppningsvis så kan man göra fler matcher nu.
För liksom positionsmässigt tänker jag, Rydströms system, nu var det ju en jävla speciell formation som skickades ut här i premiären med bara en mittback, och det var det mest offensiva man har sett på pappret. Men om du får sätta dig själv på plan, för mig är ju du lite av en så här fantasista. Du kan spela till höger, till vänster, som tia, som liksom i ett tvåmananfall. Vart sätter du dig själv ifall du får välja?
Nej, men som du säger, alltså jag gillar ju att kliva in lite där och röra mig lite fritt i mellanrummen. Så jag har väl så här, jag har utgått oftast från vänster. Där jag har gjort mycket mål liksom genom att komma därifrån. Sen samtidigt så nu spelade jag i Rosenborg. Jag utgick från vänster, men jag var ju lite mer än kanske fick spela lite mer uppe eller forward, även fast jag fick komma och droppa lite. Så att jag har väl snackat om det där, att jag är ganska öppen för det mesta liksom, för att det är ganska rörliga positioner här. Man vill inte ha någon så här statiskt ställda liksom spelare, utan så att det passar mig bra liksom, eller utgå från vänster och så ibland kommer man in i mitten och så till höger. Så att det är, men självklart, så om jag ska liksom så här, en position som jag varit mest nu, så är det ju vänster ytter slash vänster tia, eller vad man ska kalla det.
Ja, okej. Du, BP väntar till helgen. Vi ska inte prata jättemycket om det. Istället så vill jag fråga dig, liksom, du har ju inte bara fotbollen, va? Hur går musiken?
Ja, den går fantastiskt bra. Nej, jag skojar. Den är lite liksom i bakgrunden av fotbollen. Så det är mest någonting jag gör för att jag tycker det är bara skitkul att hålla på med. Så att jag kör på liksom. Nu har det blivit lite tufft när man bor på hotell. Jag tror inte att det hade gått så bra att ha en hemmastudio i hotellrummet. Men jag kör på, har ett par låtar på lager och så, ja, måste tänka på lite annat. Det är det.
Wilbacher här. Tja, Vecka. Du, jag tänker att i fotbollen så har man ju ofta idoler och inspirationskällor och sånt där. Vad har varit dina inspirationskällor och idoler i musiken då? Är det Eros?
Alltså jag, helt ärligt så här, jag är ju liksom väldigt mycket på reggaeton överlag. Så här, lite spansk, syd, åt det hållet liksom. Så jag bara väldigt mycket åt det hållet. Och sen så jag lyssnar på lite allt möjligt. Men så det har varit lite så här, jag gillar ju den musiken, den musikgenren. Så det har ju varit lite åt det hållet. Så jag har väl ingen direkt så här inspiration så, men jag lyssnar ju på många reggaetonartister liksom, i alla fall har gjort.
Vad har vi för målsättning med musiken då? Är det bara passion eller är det något du vill utveckla?
Det är passion. Nej, men det är alltså, helt ärligt så får det mig att bara må bra liksom. Att så här, självklart skulle det, alltså, så här, efter fotbollskarriär, det hade varit jättekul om jag kunde hålla på med musik och typ kanske inte ens sjunga, bara göra, producera beats och skicka till folk liksom. Men mest är att just nu bara att jag älskar att göra det liksom. Hålla på, bara koppla bort fotbollen, inte tänka på fotboll dygnet runt.
Det finns ju en del på den stora internationella fotbollsscenen som har pysslat med båda också ju.
Ja, du tänker på
Memphis
Depay.
Ja, exakt.
Vi har ju Golini, Napolis andra keeper.
Il rapper con i guanti.
Exakt.
Rapparen med målvaktshandskarna.
Exakt, det finns ju...
Den karriären dog rätt fort efter den YouTube-låten som snurrade ut.
Alltså både Golinis musik och fotbollskarriär dog ganska fort.
Ja, Liga Boe har ju gjort lite fotbollslåtar.
Ja, men det finns. Mats Rubart, herregud.
Ja, Kevin Walker.
Ja, det
Martin
finns.
Martin Mutumba,
där snackar vi. Nu är vi uppe på högsta hyllan.
Jige. Han gör lite mer amatör.
Han sjunger Bajen-låtar i bilen.
Ja, med han kör lite mer. Han kör mer karaoke-mode.
True story.
Jag gillar inte Svanen när jag sa.
Jag kan säga så här. Just idag är jag stark, har jag sjungit många gånger själv.
Ja, nej, men jag har haft efterfest här på K26. Med ultras från alla möjliga olika lag. Och då går alla låtar varmt.
Såklart. Men du, fan vad fint då att vi fick ringa. Gnugga på den nu. Om du får välja en i laget för övrigt, som du får bilda liksom musikduo med. Har du hittat någon? Liksom? Vem har vi som är... Har vi någon i laget som har rytmen i sig?
Josef Cici har varit på med att han vill... köra liksom och bara, fan, jag får följa mig in i studion liksom så här. Så jag vet inte där om han har något. Annars tänker jag så här, reggaeton borde ju fan Sergio Peña ha lite
rytmen. Faktiskt, fan, vi har en trio. Det är nästan ett boyband på gång här nu.
Bussanello är lite brasilianska liksom. Ja,
känslan är dock att du ska hålla Levicki borta från studion, va?
Vad baserar ni
det på? Nej, det är bara magkänsla jag har.
Okej. Jag får se det till honom då.
Ja, hälsa honom det. Hälsa honom det. Grymt, Vecchia. Kör hårt nu då.
Stort lycka till.
Grymt, tack så jättemycket.
Tack. Ciao.
Tack. Ha det bra, ciao.
Ciao.
Underbart.
Verkligen. Jävla tryck i.
Ja, energifylld.
Du glömde en position för honom bara. Falsk nia, tror jag han hade funkat riktigt.
Men undrar om det var det han menade när han sa att han liksom, han gillar typ forward, för att han vill liksom få det till att han var längst fram. Så.
Men han är smart intern politisk, så han säger inte nia.
Exakt.
För då vill han inte bråka med Kiese Thelin, eller?
Nej, jättesmart.
Han är slipad.
Ja, det får man lov att säga. Du, Wilbur, kul att du kikar förbi.
Ja,
vi ska byta ut emot Freddy Arnesson.
Nej, men vi ska göra det.
Han ska nu snacka diffen.
Ja, håll fanan högt, Emily.
Ja, tack.
Jag har stort förtroende för dig här. Och kul att vara här. Jag ser fram emot att få komma tillbaka och prata ännu mer allsvensk fotboll. Men ska jag gå och deppa lite ur det läge som AIK befinner sig
i? Ja, gör det. Jag ansluter
till den. Ta honom Kalle också. Han kan vara lite sliten efter en riktigt stökig helg i de umbriska bergen.
Han bara garvar, Kalle. Säg något.
Han är på bra humör.
Alltså, det finns en short story från våran helg. Eller hur, Kalle?
Det gör inte det.
Det blir en egen podd.
Ja, exakt.
Det blir det. Ha det fint, Thomas. Vi ses. Innan vi tar in Fred idag så tycker jag att vi skiftar fokus tillbaka till där vi började nästan. Bayern.
Ja.
3-1 mot Degen. Man hajade ju till när elvan kom. Och det var någon jävla boda på topp.
Ja, det var rätt roligt. Jag såg om matchen, för jag ska ärligt erkänna att jag kommer inte ihåg svin mycket från den andra halvlek.
Som det är när det är allsvensk premiär igen.
Och jag tror att Discoverys kommentatorer sa väl boda typ 57 gånger och påminner sig själva om och säger. Men sen så, precis som du var inne på här innan sändning, när det väl hettade till, då slank man tillbaka och sa sig det igen.
Ja, men den där har jag åkt på så många gånger själv. När spelare som är okända kommer, man googlar upp dem och de har ett namn, och så står det ett annat på tröjan, och då blir man ju tilt.
Ja.
Vad ska jag kalla honom? Och det blir ju till slut allihopa.
Ja. Nej, men det var väl en helt fantastisk dag från start till mål. Det var fantastiskt väder, en helt underbar marsch med en stor jävla folkfest. Liksom. Det var väldigt mycket glada miner. Det var lite intern tjafs också. Oj. För det var nog en del alkohol inblandat.
Övertänning. Och...
lite så. Men allt som allt bara en helt fantastisk söndag. Och med det resultatet. Och, ja, men man gör det officiellt med Nahis förlängning. Och fänger tillbaka i startelvan. Och
ett statement mot klubbägaren.
Ja, men det är väl alltså, ja, det är väl Bayern är sen gammalt en väldigt socialistisk klubb och då att han, men det är så här, han är ingenting att säga till om, alltså, han har hjälpt oss med några värvningar, jättebra, men sen vad han tycker rent själv, det kan han hålla sen för sig själv, det har ingenting med Bayern som klubb att göra. Däremot så tycker jag att det är helt rätt och ja, men precis. Lite det. Var det inte Janne innan landskampen också så sa vad han hade tyckt och tänkt om Qatar och så vidare. Och det ska vi göra med all rätt. Liksom.
Det är väl på sin plats med en markering.
Ja, alltså. Verkligen. Alltså, om det är något vi står för i Bayern, så är det, eller Bayern som klubb är ju inkludering och mångfald och det spelar ingen roll vem du är. Alla är välkomna. Nu kommer chatten gå loss här på att hela landet och turister. Men, nej, men är det någonting liksom... sen urminnes, det är att alla är välkomna och det man inte kanske i det landet, och då tycker jag verkligen att det är på sin plats att man gör det statementet.
Med respekt, klubben är större än ägaren.
Verkligen.
Eller en utav ägarna.
Exakt. Och det. Men du, jag förstår att du summerar det som en fantastisk dag på alla sätt och vis, och det var ju också, jag tänkte ju själv att nu blir det en liksom, det blir en 5-0, för som du var inne på, man inför matchen, man presenterar Nahiris förlängning, Nahir inleder med att göra 1-0 målet och det är av med binden och pussa märket och då tänkte man att okej, nu ska Degerfors börja gå framåt och det kommer öppnas ytor och så blir det en 2-0 och så blir det 3-0. Ja. Men och nu avslöjar du ju dig själv genom att säga, jag kommer inte ihåg så mycket från... Jag tänkte fråga, hur kände du där? Men det kanske du inte kommer ihåg.
Men
nu när du såg om matchen... Liksom, för att, alltså så här, 3-1 till 3-1 i en allsvensk premiär, det, liksom, det går inte att klaga på. Men jag satt och tänkte att så här, fan, jag trodde Bayern skulle vara bra mycket bättre. Nu vinner man ju till slut, men det satt ju kanske lite hårdare inne än vad man trodde.
Ja, men som jag sa i studion och som Martin var inne på också, första 30 minuterna är helt briljanta. Det kunde lika gärna ha stått 1-0 efter 45 sekunder med det första anfallet som var helt briljant. Och det jag fastnade för när jag såg om matchen, det var just återerövringen såg ännu vassare ut den första 30 jämfört med hur det såg ut förra säsongen. Sen kanske inte, ja men Degen inte det bästa laget i allsvenskan, men det är fortfarande, den återerövringen var helt magisk. Men
det är ju också perfekt lag att möta om man jobbar med en återerövringspress, för de vill spela, men de kanske inte riktigt har kvaliteten att alltid göra det. Och det här, Degen är ju ett klassiskt sånt lag som Bayern en bra dag kan vinna med 5-0 hemma mot.
Men jag fick en jävla Värnamo-vibbar just från förra året.
Exakt, när vad det menar.
Ja, men vi hade Värnamo hemma förra året, ska vi vinna 99 gånger av 100, men det var den 100:e matchen förra säsongen, och det fick ju de känslorna när vi får bra chanser men vi inte gör mål på dem i första halvlek, och de kvitterar i princip direkt efter vi gör 1-0. Och det var väl första gången på 1,5 år jag ser Fenger såg så svag ut och stod fel. Och tittar man på hur målet kommer till, ja men det är faktiskt Fenger som försöker tjuva och går helt fel och tappar, så att Nahir måste gå in i ryggen och så blir den flippen och så blir det mål. Men hade Fenger stått rätt där så hade det aldrig hänt. Och likadant att vi tappar boll i fel lägen. Målet kommer ju till genom kontringen av att Nahir... Ja, men visst, de går hårt åt Nahir, men han ska inte hamna i den situationen överhuvudtaget. Han måste släppa bollen där mycket, mycket tidigare. Och likadant när Tekke, han tappade bollen någon gång också, då blir det en farlig kontring. Men det var också så här, det var de få misstagen de gjorde. Sen tycker jag Nahir och Tekke ser helt fantastiska ut. Den kombinationen, och ju mer de hittar varandra, det kommer bli en fantastisk år. Om båda håller sig hela och friska i år, så kommer det, ja, det kommer bli tiki-taka där i mitten. Det är jag helt övertygad om. Men det som oroade mig, det var Fenger. För jag tyckte han var, det var nog hans svagaste match han har gjort på väldigt, väldigt länge.
Syntes att han har varit borta,
ja,
en del.
Ja, ja, absolut. Så man
han
får
hade
bara
väl
hoppas.
Influensa, va?
Mm. Ja, men...
Veckan innan, alltså så.
Fast det har ju varit länge. Det var ju det, så här,
han missade ju AIK-derbyt. Ja, och han har haft en hackig uppladdning.
Mm. Ja, så det är väl det som är liksom, ja, men det enda oro. Målnet, men å andra sidan, det är en match. Han har varit briljant i, ja, men hela förra säsongen, och sen tycker jag att det ser väldigt roligt ut, och framförallt från trion med de valmöjligheterna vi kommer få framåt med Adi och Mikkelsen tillbaka också, då, nej, det kan snurras ordentligt där framme i år.
Mm. Som du är inne på, första halvtimmen briljant. Mm. Känslan var 5-0. Jag tycker dock att det händer någonting när Degen gör 1-1. Sista kvarten av första halvlek så kändes det så här, det, någonting hände med Bayern i det där målet. Första kvarten av andra halvlek var också så här, oh, det är lite halvjämnt. Degen är ju oroad lite grann. Och ja, men det är som att 2-1 målet någonstans, då kunde alla börja andas igen.
Ja, men jag tycker sista kvarten i första halvlek var framförallt inte lika bra. Det var mer böljande. Sen tycker jag när man tittar på inledningen av andra halvlek att det är, Bayern är bättre, men Degerfors är verkligen inte nedtryckna i skorna på samma sätt som det var första halvtimmen i första halvlek.
Exakt, Bayern är bättre men inte Bayern bra.
Nej, men precis. Det är inte den överlägsenheten som man kanske... Ja, men som man bajare vill att det ska hända liksom. Men sen är det precis som du säger, när 2-1 kommer, då är ja, det islossning.
Och så kommer ju 3-1 ja, bara sekunder jo, senare. Och
det
så
var
så
inte det vackraste målet, men nej, fan den. Och så jävla kul för Joel att få göra det. Jag tycker att han gör, ja, men en oerhört stabil insats. Du får bara mer och mer Ludvigsson-känsla över honom. Att det liksom, ja, men kommer lite från ingenstans och inte har bevisat sig. Och sen så bara klättra in och bara... Hårt jävla pannben liksom. Det är, nej, jag tycker det är skitkul. Speciellt när han konkurrerar med en sån spelare som Majed på den positionen. Att Marti ändå väljer honom och startar med honom, tycker jag säger väldigt mycket om det arbetet som Joel Nilsson har lagt ner.
Den här dunken då, som han kallas.
Ja.
Djukanovic.
Ja.
Han var ju en del bajare som slet sitt hår kring.
Både, ja, jag kan förstå det delvis. Men fan, hur gammal är han? 17-18... Han kommer från Montenegrinska ligan. Alltså att han ens får starta tycker jag bara är så jäkla bra jobbat av honom. För att han, ja, men som man pratar om inför säsongen, det är, så här, det är en spelare på tillväxt. Men att han ändå har gått in och gjort det avstampet. Han kan inte engelska, han kan ingen svenska. Mm. Och liksom han, grabbarna i laget som översätter åt honom. Och fortfarande ändå kunna... komma in i laget så pass väl som man har gjort på så kort tid och så ung och oerfaren. För vi måste ha tålamod med en sån lirare. Alltså, det går inte att slakta någon efter det. Och han gör mål, han har bud på en, två till. Någon annan däremot som jag tycker är så här, någon som gör det sämre där framme, det är liksom Saidi. Han har några bra aktioner.
Boda.
Bra, tack. Nej, men Boda med ett självförtroende hänger ju två kassar i första. Men han missar ju sina chanser. Och så har vi Rabi på bänken som har ett mycket, mycket bättre självförtroende från den här försäsongen. Det enda jag kände var bara så här, de där hade Rabi sänkt. Han har nickat in den där, han har tryckt in den där. Och det gör inte Boda för att han inte har
bra,
självförtroende.
Bra, mycket bra. Det börjar sitta.
Ja,
det börjar sitta. Ska vi bara för de som inte har koll bara informera att han har ju bytt namn för att han vill ha mammas namn då?
Precis. Mm. Han vill... Han
bytte timmen innan avspark.
Ja, men det var verkligen, jag tror det var väl typ 20 minuter innan avspark som det blev officiellt.
Ja, men, så här, han ville göra det tidigare, men det var någonting med försäsongströjorna, så står det sig i det och då, det var lite struligt att byta innan.
Ah, okay. Mm.
Det är inte Boda som har varit strulpellen här.
Det är så fint ändå att så här, jag vill byta mitt namn, jag vill ha min mammas namn. Du får vänta. För att vi har tryckt våra försäsongströjor. Skicka inte in papperna till Skatteverket än.
Men det som är fint...
Jag kan inte svära på att det var därför, men jag vet att han ville göra det tidigare. Ja. Men det
som är positivt i alla fall att det finns matchtröjor att trycka och köpa och så. Så att det,
det finns inte i alla klubbar.
Nej, precis. Sparkar vi på den som ligger ner?
Ja, okay, det gör vi.
Det är alltså en passning rätt i fejan på någon som redan har blivit nedtacklad på marken. Det är så jävla lågt.
Ja, men jag bara kände det när Wilbur satt där. Bara så här, ja, men man bara spelar för tröjan, sjunger för tröjan. Och jag bara så här... välkommen till Bayern för 15 år sedan och hur vi har växt in de senaste 7-8 åren och börjar känna en helt annan stolthet. Det är så där. Jag kände under hela min uppväxt, det var en säsong man inte kände så. Det var Kratts sista säsong. Liksom. Det var...
Ja, men, sen var det tillbaka till det.
Ja, men alltså... inte det här lite problemet att det inte ens är en uppåtgående kurva utan det är tillbaka till maffia AIK. Vi hade några problem med styrelse, med lammar och de som styrde klubben för några år sedan, eller?
Ja.
Och nu känns det som att man är liksom tillbaka i det där standardhålet. Nästan värre. Ja,
fan vad fint att komma in till maffia AIK-surren.
Tjena Fred.
Fan vad bra att man kommer in här ändå.
Välkommen Fredrik.
Händerna här.
Du tog inte med dina popcorn, nej?
Nej. Ja, man har ju fan, de är slut.
Ja.
Man har ju kikat på Twitter. Fiska popcorn på tag på den här stan längre.
Som ölen var i Halmstad.
Ja, precis så.
Jag tog det slut i Halmstad.
Det behövdes kalldryck
i Halmstad. De har väl fin cider där nere också.
Det får man lov att säga. Ja. Vi ska snacka lite Djurgården med dig. Mm. Men det ska vi göra om en liten stund. Vi ska först prata klart om Bayern. Sen så ska vi också ringa Peter Abrahamsson. För att det är ju jävla matcher. Alltså Degerfors hemma är ju Degerfors hemma.
Ja.
Men nu är det Häcken borta och AIK borta i två kommande.
Och då, jag måste ta det på en grej. Återövningspressen, Hammarby magiska. Men de tre tillfällena, första gången tappar bollen efter en hörna. Mm. Då står Kurtulus och skriker på domaren istället för att gå noll sekunders. Ja, exakt. Zero second reaction som vi vet att Matt gillar. När Besara tappar bollen, jag har aldrig sett honom köpa på domaren. Men då står han ju och ska... Hallå, jag bollar frisk. Istället för att direkt, han hämtar hem det sen. Ja. Han är i regelstraff för det. Men det är oroväckande med tanke på att det är Häcken som är nästa.
Ja, och det får inte hända mot Häcken. För då står det 1-3 istället efter första halvlek istället för 1-1.
Sadiq Traoré, bommar inte det friläget som...
Ja, nej. Och jag kollade matchen nu, Elfsborg-Häcken. Och det... Åh, satan, vad de ser bra ut där uppe. Alltså. Och de bara såhär, en av bröderna Gustafsson borta. Men då petar vi in, vad heter han?
Romeo.
Ja, alltså de ser alldeles för bra ut. Ja. Nej, men alltså, jag längtar till Europaspelare som drar igång för dem så att de blir lite... fan.
Nej. Det räcker med att transferfönstret öppnar i sommar för då säljer de Sadiq för det första.
Och sen några till.
Så att de kommer sälja.
Nej, men det kommer någon ny 17-åring som är brutal.
Men där också, men den hörnan som sen blir den kontringen, det kan ju ha varit... den mest solklara Hansen. Alltså det är så här, han har handen här utsträckt fyra dess från kroppen. Armen åker bakåt. Hela hans rörelsemönster är för att bollen tar på handen. Och det är ingen som ser det. Det är ingen som reagerar på det. Mm. Det är så här,
Men å andra sidan, Besaras, det är ju inte frispark någon dag i veckan. Nej. Alltså de är på skaven lite grann. Han bara slutar spela. Vad pysslar du med?
Och verkligen, den går inte att försvara.
Och det jag säger, Hammarby bästa klassen under Matti. Jag har bara inte sett en enda match där de vid tre tillfällen ens har bommat återövningspressen på det sättet de gjorde här. Och då, just, jag ska göra sändningen Häcken Hammarby. Sitter och förbereder och bara, herregud. Högmo idag, jag bara, såg du? Han bara, nah.
Det har han full på, såklart.
Det blir lite Bayern alla Billborn-vibbar. Det var full fart framåt, men det var också ganska mycket läck bakåt. Och det var det som Bayern man inte van vid förra säsongen, att vi höll så tätt som vi gjorde. Men jag tror också att titta bara på matchen vi gör mot Gnaget, då gör vi en sjukt bra insats. Vi åker bort och gör bort oss på Strandvallen rent prestationsmässigt och inställningsmässigt. Vi gör jobbet mot Degen, men det är också så här, rise to the occasion. Vi har visat att vi klarar i derbyt hemma mot Gnaget och jag tror att det kommer bli likadant nu i helgen borta mot Häcken, att vi måste rise to the occasion och alla bussar ner mot Hisingen i fulla sedan lång tid tillbaka. Så det kommer... Ja, jag tror att det kommer vara ett bra stöd och om det är någonting vi tar med oss från förra säsongen, just borta matchen mot Häcken, den insatsen vi gjorde där. Och visst, efter första halvlek där så vi hade lite stolpe in för oss så att de inte fick in den baljan som de kanske förtjänade i första halvlek. Men på det sättet vi håller emot så det tycker jag verkligen vi ska med oss in i den här matchen och prestationen mot Gnaget, att vi kan kliva fram när det är som viktigast.
Plus att det kändes som att ni sparade lite på de bästa fasta situationer varianterna mot Degen. Det känns som att ni höll igen lite att nu kommer Häcken, Malmö, AIK.
Hörde du han berätta om det? Att de bygger nya fasta varje vecka inför varje match. Mm. Så har de, och det är därför man aldrig får gå och kika på Årsta längre hur en träning ser ut, för att det är, de övar in nya fasta varje vecka.
Det är
Nej, det är ju sjukt imponerande. imponerande att vi återigen fortsätter leverera på de fasta situationerna. Men ja, det var inte lika bra kanske som förra året. Men å andra sidan kan man inte klaga när vi återigen får in ett mål.
Nej,
på
men jag är
situation.
Helt övertygad om att de har sparat de bästa. De har sparat de bästa till de här.
Och det kanske krävs, för att jag tänkte kolla med det. Hur, förra året så var ju snacket kring Bayern efter 6 omgångar när ni hade 6 raka eller vad det var. Att så här, ja, men ni hade också de 6 tippade bottenlagen i de första 6. Ja. I år är det ju omvänt. Ni hade Degen nu visserligen. Men kollar man, jag vet inte om alla har koll på det, men Bayerns schema är alltså Häcken borta, AIK borta, Varberg hemma, men sen är det Malmö borta, Peking borta.
Jajamän. Vi får en andningspaus där hemma på Tele2.
Alltså det är ett jävla schema. Alltså ja. Vi skulle säga att AIK, Häcken, Malmö, Peking är alla på bortaplan.
Ska man dra den här klassiken nu att allsvenskan avgörs de första 6 omgångarna alltså för Bayern?
För Bayern så handlar det ju verkligen om att komma undan här.
Ja, alltså. Men och sen så vi tittar, det var ju lite så vi avslutade förra säsongen också med väldigt många tuffa matcher på slutet och nu börjar vi med det och vi behöver ju absolut plocka mer poäng mot de här motstånden än vad vi lyckades göra förra året. Framförallt, alltså så här, kryss nu i helgen, jättenöjd. Peking borta ska vi slå och med tanke på det som händer i Gnaget och det självförtroende vi har med oss från hemmaderbyt så ja, men, där ska vi kunna vinna. Men jag tror också så här, får vi med oss ett kryss i ett borta derby på Friends och om det är någonting som händer när en klubb är på, alltså när det är så turbulent som det är i Gnaget nu och det kommer derby, ja, men då finns det någonting annat att fokusera på än det som händer vid sidan av planen.
Jag sa det till Marcus Tapper här. Han försökte ju förklara för mig att det är bästa möjliga läget för Peking att möta AIK. Jag sa att det är tyvärr tvärtom.
Ja, verkligen.
Det är sportsligt så är det här det sämsta som kan hända Peking, att det är kaos i AIK. Ja. Då, är det någon gång AIK brukar gå ut och leverera fotboll så är det när det är kaos.
Men vadå, alla som guld i modern tid har väl varit när de startat kaos?
Ja, verkligen. Verkligen. Ja. Verkligen. Men jag menar, för Bayerns del, alltså det skulle inte vara fy skam att liksom på riktigt kryssa mot Häcken. Det skulle inte vara helt fy skam att kryssa ett borta derby. Och Nej. Inte heller fy skam att kryssa mot Malmö. Det kommer vara en sådär poängskörd 5-6 omgångar in. Mm. Men det är 30 omgångar som ska spelas.
Ja, alltså det är stentufft. Men jag tror att lyckas vi en av de 3 borta få med sig en 3-poängare, då tror jag att det ser väldigt, väldigt roligt ut. Mm. Men det är som du säger, det är heller inte fy skam att få med sig 3 kryss från de matcherna. Men jag tror att om det är den match vi har störst chans att vinna skulle jag säga att det är Gnaget. Ja.
Du gör en Marcus Tapper.
Nej, men ni ska inte lyssna på mig när det kommer till resultat. Vi såg vad som hände när jag sa bara, men Mjällby borta, det är walk in the park.
Ja, det är därför, jag helt plötsligt började le när du sa att det där är den jag har störst chans i. Jag säger tack.
För båda är gott för oss.
Men, ja, nej, det man ser mest från Valborg i Malmö, det kommer bli riktigt
roligt. Jag är från Malmö, jag kan säga att det blir stökigt.
Alltså det är stökigt normalt så. Nu ska det också ner 5000 bajare.
Ja, jag säger bara, jag har aldrig varit i Malmö under Valborg. Jag har alltid hållit mig i Lund. Men det är bra tryck där.
Och de fina i kvarteren.
Nej.
Det kanske blir ett besök i Köpenhamn också.
Finns en risk.
Finns en risk för det. Valborg i Köpenhamn. Där är det.
Jag lider med Skåneland. Valborg säljning kan jag säga. Jag kommer hålla mig ganska långt bort ifrån de södra delen av Sverige. Just den helgen. Hörrni, vi ska lyfta på luren och ringa till Peter Abrahamsson och kolla vad han tänker efter premiären och inför Bayern.
Ja.
Det ska bli spännande att höra. Det måste vara rätt skönt att vara målvakt i Häcken just nu, va? Mm. Man står och njuter av att de övriga 10 bara gör lite vad de vill där ute.
Det är jobbet.
Ja, det får man verkligen lov att säga. Peter, är du med oss?
Tjena.
Tjena, hur är läget?
Gött. Läget?
Det är bra, tack. Det är bra. På gott humör?
Yeah. Ja, tycker jag.
Får man lov att säga. Du, vi sitter och pratar upp lite grann mötet som kommer. Vi kan ju börja i den änden. Bayern hemma, det pratas om liksom en lapp på luckan på arenan. Vad har ni hunnit börja fokusera lite grann på den eller?
Ja, det börjar vi väl idag egentligen. Vi var lediga igår efter matchen och nu börjar vi titta framåt till nästa. Så det har vi väl gjort lite. Och ja, ryktena går väl om att det ska vara lapp på luckan. Så det blir gött.
Du måste bara, helvete vad ni ser ut, vad ni trummar på, vad pysslar ni med?
Ja,
ser så jävla bra ut.
Det ser bra ut. Vi har börjat säsongen fint och tog vid där vi avslutade egentligen förra året och har stora delar av gänget intakt, så det känns bra.
Hur viktigt var det för er i truppen? För det var ju ett jävla snack precis innan Allsvenskan skulle börja, att Högmo skulle till Midtjylland och sen skulle han inte till Midtjylland och sen skulle han dit ändå och så blev han kvar. Hur viktigt var det för er att han blev kvar?
Jo, men det är klart att det är viktigt att han är kvar, helt klart, för vi har ju börjat någonting nu och det hade väl säkert blivit ett litet hack i maskineriet där om han egentligen ja, han som har i stora delar byggt det nu tillsammans med Martin också och sådär, så det var Eriksson, alltså sportchefen, så det är klart att det hade säkert blivit ett litet hack där, men ja, nu blev han kvar, så det är vi glada för.
Du, nya norrmannen som har kommit in här, Ola på topp. Honom har jag typ noll koll på. Du som är, har du liksom, har du hunnit känna på honom i träning och sådär?
Ja, jag har också typ noll koll innan faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men nu har jag inte varit i fotbollsträning på ett tag. Men jag tycker ändå, man ser ju att han har fina löpningar, han löper rätt och han vet ju vart de målen görs någonstans, så han har ju en bra positionering i straffområdet och ganska fina avslut också, så jag tror det kan bli bra när han kommer i fin form här.
Spelartypsmässigt, är det liksom en Jeremejeff eller är det en annan spelartyp, eller vad ska vi förvänta oss?
Ja, han har inte varit med jättemycket, men det är ju klart att det är ingen Benito Aurea liksom, som har den speeden kanske, vad vi har sett hittills, men lite mer utav en Target och Gerre typ kanske, ja. Det får vi nog förvänta oss.
De här ungtupparna då som har slagit igenom lite grann. Benny lärde vi ju känna lite grann förra året innan han gick sönder, men spelare som Sonko, Romeo, alltså vad säger du om dem?
Nej, men det är väldigt intressanta spelare och just den här träningsmiljön som vi har byggt upp nu, det gör ju att de här unga spelarna som kommer, Sonko kommer ju framförallt från akademin, de ska ju platsa i, ja, nu blev vi ju bästa laget förra året, så det har ju höjts ribban för dem också. Han var med mycket förra året och har egentligen tagit ytterligare ett kliv nu då efter att han har akklimatiserat sig lite hos oss, så han ser ju fantastiskt fin ut. Och sen Romeo var ju också med förra året och kom från Elfenbenskusten där. Och ja, tar ju Simons plats igår där på ett alldeles utmärkt sätt och gör ju nästan bäst på plan, tycker jag. Så ja, väldigt kul.
För egen del då, det är ju jävligt mycket snack om liksom mittfält och framåt. Det är skyttekungen Jeremie förra året och nu kommer Kamara och massa ungtuppar och det är bröderna Gustafsson och allt vad det är, och ni gjorde väldans massa mål. Ett litet så här problem ni hade förra året var att ni gjorde fyra framåt, men det skulle alltid släppas in någon jävla skitmål. Nu har ni inlett med att nolla Elfsborg, ni nolla Peking, ni nolla Djurgården. Är det det ni har jobbat på mest på försäsongen, att liksom skärpa till defensiven ännu mer?
Ja, alltså ser man till hösten så såg ju de siffrorna bättre ut än vad de gjorde på våren, och allting var ju i princip nytt från början på förra säsongen, och allting klaffade inte förut, och vi jobbar ju mycket med vårt offensiva spel och mindset förra året, och allting jackade väl inte i just i defensiven och sådär, men så det är klart att vi har tagit stora steg där också, och vi har lärt känna varandra och vi vet hur vi spelar och sådär, så det, ja, jag hoppas att vi inte kommer släppa in lika mycket mål som förra året, utan samma där tar vi där vi slutade i höstas egentligen, så det känns mycket, mycket bättre och mycket mer samspelt, och vi vet varandras roller och hur vi ska spela på ett annat sätt nu än vad vi gjorde då, så det var egentligen våren som satte den tonen lite. Men sen så spelar vi på ett sätt som vi vet att ibland så kommer vi tappa bollen och då kan det bli farliga lägen för motståndaren också. Men det är också ett sätt att göra mycket mål på. Så det är en trygghet i sig.
Hur hanterar ni den här nya situationen då, där ni faktiskt går in? För att jag menar, du pratade om tonen gällande det här med insläppta mål. Det fanns ju också en ton runt Häcken förra året där det var så här, de har aldrig vunnit förr, de kommer inte palla trycket, de kommer tappa mot slutet. Det gjorde ni inte, ni växlade upp mot slutet, ni gick och vann guldet. Nu kliver ni in i säsongen med, ja, men lite favoritskap och lite tryck och förväntningar på er att jo, men Häcken är det bästa laget. De spelar ut Djurgården och vinner med 3-0. Inleder premiären som ni inledde premiären. Det kommer ju vara ett favoritskap att hantera. Har ni pratat någonting om det internt eller trummar man bara på?
Ja, det är klart det är lite nytt sådär, men vi ser det mer som att vi har mer att ge ändå. Liksom. Vi har fortfarande utmaningar i vårt spel som vi kan bli ännu bättre på. Så det är väl det vi försöker gasa på istället för att tänka på att vi ska ha något att försvara. Så sen om det går hem, det får vi se. Men vi har skapat en fin träningsmiljö nu och vi alla kämpar som tusan dagligen. Liksom. Och det tror jag är nyckeln, eller har jag varit nyckeln hittills. Så det hoppas jag i fortsättningen också.
Härligt. Har ni någonting? Annars känner jag för att tacka Peter för samtalet och önska någon lycka till mot Bayern.
Peter, Emelie Lander här. Micke Stahre är min nya kollega på Discovery. Han var inte nådig i hyllningen av dig i studion.
Nej, han är snäll, Micke. Vi kamperade ihop ett år där innan han flög iväg över haven. Men så jag är väldigt tacksam för att han sa det och det har känts bra här i starten för egen del också. Så det var roligt att höra och som sagt, han är god. Jag gillar Mikael.
Jag vill bara säga en sak. Som målvakt så vet jag att detta störde Peter förra säsongen, men det tog mer än halva säsongen innan de höll en nolla. Nu redan efter första matchen, Peter.
Ja.
Det var ganska
gött,
eller?
Det är gött. Det är gött. Ja. 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 Jag behöver inte prata så mycket mer om det heller. Så nu har vi kunnat...
Just det,
bockar den. Underbar jinx här inför helgen.
Så
det...
Nej, jag säger bara fortsätt så. Fortsätt så nu här i helgen. Bara spika igen.
Ja, vi försöker.
Golden glove.
Vi kommer förmodligen släppa in mål, men sen... Vi hoppas vi kan ha bra chanser mot Bayern också i helgen här.
Så. Det hoppas vi allihopa.
Nej, hoppas vi allihopa.
Men Peter, vi pratar ju mycket om er intakta trupp, men för dig personligen, hur mycket betyder det för dig att ha liksom Hovland och Johan Hammar framför dig även i år? Det måste ge en enorm trygghet till dig och det ni har byggt upp liksom, och kunna fortsätta jobba vidare på det som ni hade förra året och fortsätta utveckla det i år också.
Ja, verkligen. Det var lite det jag var inne på där. Försökte... Men att just samspelet däremellan, alla, det var egentligen en helt nykomponerad backlinje från året innan där. Så det är klart att det är en trygghet att ha kvar dem, helt klart. Så det är jättebra.
Hur mycket saknar ni Fribben i omklädningsrummet?
Ja, den platsen i saken, helt klart.
Han var ju bra.
Men han är ju i alla fall med i huset, så det får vi vara glada för. Han kommer in och ger några gliringar då.
Inte helt oväntat att han skulle ha svårt att släppa det.
Förlåt, vad sa du?
Inte helt oväntat att han skulle ha svårt att släppa just det där med gliringar i omklädningsrummet och sådär.
Nej, precis. Där är han en av de bästa.
Det får man lov att säga. Du, kör hårt i helgen då. Lycka till.
Ja, men tack så mycket. Tack så mycket.
Tack för att du fick ringa. Ha det fint.
Ja, det är lugnt. Tillsammans.
Vi är väldigt stolta att presentera det här samarbetet, August. Det är ju tillsammans med Mindler och det är ju Sveriges största digitala psykologmottagning. Det är inga väntetider, du träffar en psykolog vart du vill med din telefon. Ett besök kostar bara 100 kronor och frikort gäller då Mindler är en del av primärvården. Och varför är det så viktigt att prata just kring Mindler, Agge?
Ja, men jag upplever, och många med mig också, att det finns ju... Det finns någonting jobbigt att prata om de här sakerna och Mindler vill ju bryta stigmat som finns när det kommer till att prata om mental hälsa. Inte minst bland män upplever jag det som att det kan finnas en tröskel att faktiskt öppna upp vad man känner och hur man mår. Och därför tycker jag att det är väldigt glädjande att på senare tid så är det ju många idrottsmän och kvinnor, några i Allsvenskan som har öppnat upp och pratat om sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt, vilket jag tror man kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
Verkligen, och du hade ju en intressant gäst i eran podd för några veckor sedan. Det var ju en psykolog med, lyfta någonting
exakt.
Kring det här.
Ja, men det var intressant. Jon Hasselqvist heter han, och det var ett väldigt intressant samtal där vi kom in på hur mycket det mentala spelar in i form av prestation, men också hur viktigt det är att man som människa ska må bra för att prestera. Och det går ju att applicera såklart på fotbollsspelare, men också på sådana som du och jag, alltså vanliga människor i sin vardag. Att det är viktigt att lyfta upp det till ytan och att hantera det.
Verkligen, och känner ni att ni vill ha någon att prata med, så finns ju Mindler där för er. Och det som är så himla bra är att du väljer själv vilken psykolog du vill prata med, och du kan byta om du känner att ni inte riktigt klickar. Och Mindler finns ju för alla som är plus 18 år. Så gå in på mindler.se och läs lite mer och boka din tid hos en psykolog redan nu, om ni känner att ni behöver liksom hjälp kring det här ämnet.
Stort tack till Mindler.
Vi har fått den stora äran att göra det roliga samarbetet återigen med MQ, som vi kallar för Utvalt av Toto. Jag vill, innan vi pratar lite om kollektionen, också slå ett slag för alla deras tjänster. Skrädderi, sneakers, tvätt, personal shopper, second hand och så vidare. MQ är verkligen en helhetsbutik. Där hittar man allt. Jag tänker på sneakers tvätten nu inför våren. Gå dit med era favoritsneakers, se till att få dem skinande rena innan vi går ut på de sopade gatorna. Men Spången, jag vill höra lite om vår kollektionen. Desert Sunset kallas den för.
Ja, men det är ju en tidlös, klassisk, elegant kollektion, vill jag hävda, där linne är en stor del av det, men inte bara linne för de som inte riktigt gillar det. Det finns mycket schyssta jeans, det är...
Vem gillar inte linne?
Ja, jag vet inte, men det finns några där ute som...
Har ni inte en linneskjorta? Spring till en MQ-butik eller MQ.se.
Men dessutom, ja, en liten detalj som jag vill slå ett litet slag för. Solbrillorna på MQ. Riktigt schyssta, yep, prisvärda, eleganta, men känns lyxiga. Det är någonting man borde kolla på.
Spången har två par.
Ja, jag vet, Thomas. Jag vet.
Jag vet redan om det, men det kanske inte alla som lyssnar på det här gör det. Du har dina Dante-shirt som du gillar i massa olika färger. Men hörni, hitta ett par favoritjeans, hitta en favoritskjorta. Tidlösa plagg som lever länge i garderoben står ju MQ för. Också i den nya vårkollektionen Dante Shirt. Finns det någon kod?
Ja, det gör ju det. Toto 20, det vet ni vid det här laget, ger 20% rabatt på egna varumärken för damer och herrar. Gäller mellan 22 april till den 5 maj vid köp över 500 spänn. Både online och butik. Men en liten extra krydda i det här, Thomas. Mm-hmm. Vi har en tävling.
Det är kul. Det är alltid kul med tävling.
Ja, men det är det. Så tre av er kära lyssnare har chans att vinna ett presentkort på MQ. Vi snackar 1500 spänn, 1000 spänn och 500 spänn. För att ha chansen att vinna, så gå in på vår senaste bild här på Toto Svenskas Instagram och kommentera varför just du ska få chansen att vinna ett presentkort.
Och när ni gjort det, spring till en MQ-butik. Eller så går ni in på mq.se, för koden gäller både butik och online. Och se till att shoppa vårens favoriter. Era favoriter. Ta inspiration av Utvalt av Toto. Våra favoriter. Så lovar vi att ingen kommer bli missnöjd.
Stort tack, MQ.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt krydder tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar. Plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan, som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita, där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör Tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Tja, tja.
Ha det gött. Hej.
Man blir ju nervös när vi skulle titta på tabellen förra fredagen. Jag satte Häcken som sexa. De kommer choka totalt i hösten. Man måste sticka ut näsan med några lag liksom. Och då tänkte jag att Häcken kommer inte riktigt klara det här Europaspelet. Sen ser man den här matchen mot Elfsborg. Då inser man att man är ute på djupt vatten när man tippar Häcken som sexa i år.
Jag vet ju också exakt varför du gjorde det där. Man vill ju tippa en favorit och choka. Men man pallar heller inte Twitter mentions av att det är liksom ett lag som man kan få äta upp. Häcken är inte så jobbiga att liksom... Nej, jag tror att de kommer choka.
Nej, man får inte smart. Så mycket skit på Twitter.
Nej, smart.
Det skulle vara på AIK där. Sätter man någon som fyra kanske?
Han är veckosmart.
Ja, verkligen.
Tänker till där när man tippar sina tabeller.
Ja, det får man lov att säga. Men du, Freddy. Diffen, premiären. Vi pratade inte så mycket om dem i måndags i och med att det var trots allt BP, trots allt planledigt. Det fanns ett par större skrällar att prata om i måndags. Men berätta, premiären, BP hemma.
Vi satt ju här och spekulerade lite i en elva. Och där tänkte jag väl att vi skulle försöka få in Oliver Berg på mittfältet egentligen. Och då nämnde jag att man kanske skulle ha Findell lite åt sidan. För han har inte liksom varit... Han har inte blomstrat på försäsongen.
Hur skulle du säga
så
att
så kommer han in och gör två baljer.
Hur skulle du säga att din spåkula är just nu?
Ja, men den är... Ja, men Häcken kan fortfarande komma sexa. Peter Abrahamsson såg lite darrig ut på manschetten där. Så, nej, men så den fick man ju äta upp. Och jag tycker också att Oliver Berg gjorde det fenomenalt bra som nia faktiskt i matchen. Jag hade gärna sett Edvardsen som nia, men... Om vi liksom pratar om liksom startuppställningen så här i efterhand så var det väl klockrent agerat av Kim och Toll. Och jag tycker också att Edvardsen har inte varit jättemycket på högerkanten, men jag tycker att han gör en jäkligt bra match mot BP. Även fast han bedöms ju mycket på sina mål han ska göra och han får ju en kanonchans. Men jag tycker som kantspelare så kanske man ska börja bedöma honom på lite andra liksom, parametrar än bara målen, och jag tycker att han var extremt involverad i spelet. Jag tyckte att man märkte en helt ny energi hos honom också. Han var extremt glad efter matchen och gjorde ju en hockeyassist får man väl säga till Wikheim, och har kommit även till sina lägen som man kanske inte har kommit till som nia. Han får ju den där superchansen jag kommer inte riktigt när i matchen, det är någonstans i mitten på matchen, och Linnér gör ju en kanonräddning. Jag tror det har varit skönt för honom att såklart göra det där målet, men jag tycker att man får se helt andra egenskaper hos honom ute på kanten som jag tror vi kan ha stor fördel av under den här säsongen. Men det är ju Asoro som får börja på bänken, och det vart ju en liten snackis efteråt med honom där.
Ja, men lite av överdrivet blev det väl?
Ja, faktiskt. Eller? Jag tycker att han är ju också ganska tydlig med att han någonstans måste bevisa sig mer på träning. Han har varit lite i en svacka, så att han bröstar ju också situationen. Men han kanske börjar med att han har inte fått någon förklaring, och sen späs det på och Bosse går ut i media och liksom ska ringa till tränarna och be om ursäkt och grejer. Men jag tycker också att Asoro liksom, han har ju ett resonemang kring varför han är bänkad. Och att så här, han har ju varit i Djurgården och varit i den situationen innan. Och att det är så det ser ut i Djurgården. Det är ganska stor konkurrens om platserna där framme. Och Asoro är också inne på att så här, fan, jag måste bevisa mig om jag ska få vara en startspelare i Djurgården.
Men alltså jämför rubrikerna som blev av det och det som händer i en annan Stockholmsklubb. Jag bara, alltså om det är det största problemet i Djurgården just nu, så ta den bara.
Men, ta den. Är det ett embryo till att det ändå inte är så lugnt och skönt och fint i Diffen som man tror?
Nej, men jag tror att det är väldigt harmoniskt. Jag tror att alla någonstans är beredda på att fajta om en startplats i Djurgården. Och då tycker jag också att Soro är väldigt tydlig med att jag är bänkad och jag ska fan bevisa att jag kommer vara en startspelare kommande matcher.
Ja, alltså, han går ju inte ut och sågar någon annan eller gnäller. Som du säger, om man kollar på hela resonemanget så är det ju väldigt mycket eget ansvar.
Rycker man ut en mening ur sin kontext, då är det klart att det ser illa ut. Men läser man hela, då är det ju verkligen ingenting. Nej. Sen är det ju självklart att det finns en frustration hos Joel Asoro som vet om att det fanns bud i vintras. Mm. Jag hade kunnat flytta till liksom en bra stad i Frankrike, en fin klubb. Budet var av ekonomiska skäl, liksom, det var avbetalningar och allt fan vad det var som gjorde att Bosse inte ville sälja. Och så inleder han på bänken. Det är klart att det är frustrerande för en sån spelare att veta att så här, fan, jag hade kunnat gå. Och hur fan ska det nu bli? Vi vinner med vi gör tre mål framåt. Jag börjar på bänken. Ska jag börja på bänken i nästa igen? Mm. Alltså, det är klart att en spelare blir stressad, frustrerad. Mm. Det här kanske var min chans som nu försvinner. Alltså,
han är
så det är ju
människa.
Fullt förståeligt. Exakt. Men jag tycker att Joel Asoro hanterar det här bra för att han resonerar själv. Alltså.
Mm.
Och så nu har han också gått ut i efterhand och sagt att så här, vi har snackat, det här är utrett, det här är inga konstigheter alls. Så att, jag tycker snarare att så här, den som gjorde det till en grej var ju nästan Bosse som var såhär...
Ja, efteråt.
Ja, såhär, han måste ringa tränarna och be om ursäkt. Alltså, lugn, Bosse. Alltså, det här,
bara, vi har gett han en förklaring och varför pratar han med media och sådär. Men det är ju som du säger, Emelie, också. Det är ju liksom vårt stora problem just nu. Lilla
stormen. Då är det så här i det finstilta.
Exakt. Svår och sa lite fel i media. Men också om den situationen.
Klart man är avundsjuk på den shitstormen.
Shitstorm.
Och sen om vi pratar om matchen. Fan, Findell börjar säsongen med två baljer. Vi minns hur mycket fina chanser han hade förra året. Då han inte satte sina chanser. Han kommer in nu och gör två mål. Mm. Och liksom verkligen bevisar att det centrala mittfältet är jag, Mange och Rasmus Schüller. Mm. Och jag tycker att även Mange börjar man se tendenser av att den här försäsongsmange som kanske inte har varit så skärpt. Tycker man också ser mot BP-matchen att han är tillbaka. Sen är det klart att här, det finns utvecklingspotential och vi ska bli mycket, mycket bättre. Det kanske inte är BP-matchen som vi liksom, fan, nu är vi guldutmanare. Vilket vi är, men det är inte den matchen som avgör att vi ska vara med uppe i toppen. För det är en match som alla lag ska vinna. Och sen så här, BP, jag tycker de var inte jättebra, men de var inte heller jättedåliga. De kommer på sina chanser och kommer runt på sina kanter och har speed. Och Oskar Pettersson ser fin ut. Men så här, de är inte tillräckligt bra.
Det är trots allt BP.
Ja, de är inte tillräckligt bra.
Vad tänker du, för att jag menar, ni har ju motsatt Bayern. Alltså Bayern har ju ett svintufft schema som väntar. Ni har fyra kommande matcher där det på pappret ska vara typ det var nu mot BP. Alltså,
ja, verkligen. Det ja, nu är det ju Sirius borta på söndag.
Ja, och efter det är det Halmstad och efter det är det Blåvitt hemma och sen är det Degen.
Ja, men vänta nu. Halmstad borta.
Det vet vi alla. Lugn här nu, Svanemar.
Det är sant. Ja. Det är sant. Alltså. Ja, nej, men jag kan vara bland det tuffaste vi har.
Kommer vi därifrån med ett kryss, Emily. Då är jag jättenöjd.
Så onödigt, Emily. Fan.
Nej, men Sirius, om vi kikar på den, det är ju såklart att det är ju en...
Nej, men Kalle.
Det är såklart matcher vi ska ta om vi liksom ska vara med där uppe. Vi har ju inte råd att liksom tappa borta mot Sirius och Halmstad. Så här, fan, de såg ju riktigt bra ut mot er. Det var nog inte att ni var jättedåliga. Det var Halmstad som var bra också, tycker jag. Men nej, men Sirius...
Nej. Men som Jossi gick in och sa också, de saknar ju båda mittbackarna och det ändå inte. Alltså nej, det är ju...
Och de var på fjärde valet på vänsterbacken.
Så ja, men alltså, nej, det var... Nej. Halmstad ska städas av en topp... Alltså,
jo, men de har ju tillbaka Baff och Ante och de här när de möter Djurgården.
Ja, då blir det tufft på riktigt.
Alltså, nu var det ju någon form av B-lag som vi tog lira.
Nej, men sen så om vi ska prata lite mer om BP-matchen, det var ju jätteskönt att vi också kunde lösa det, för vi har ju varit lite små stökigt på försäsongen. Vi har släppt in lite onödiga mål mot Poznan framförallt, men Häcken också. Så här, det börjar sätta sig och skulle Gracia starta, nu ser vi Lövgren och Danielsson börjar någonstans utkristallisera sig som det givna mittbacksparet. Jag tror Gracia har en bit i den där startelvan i Djurgården, om jag ska vara helt ärlig, och det är nog mycket på grund av...
Kul att man kan få räkna hem en spaning i det här jävla programmet, för det var jag fan i mig tidig på att säga. Den där snubben han är inte så liksom klippt och skuren för Djurgården som folk ville tro.
Men det är tidigt på säsongen, vi ska ha tålamod med den typen av spelare, och jag tror att det kommer visa sig vara en väldigt nyttig spelare i Djurgården när han väl har kommit in i vårt spelsystem och liksom har fått egentligen vara i föreningen lite längre tid. Men jag tycker också att Lövgren har varit en ganska kritiserad spelare, och jag tycker att han förtjänar ändå någon typ av liten återupprättelse, för jag tycker att han kommer in och gör det bra, gör Danielsson trygg och de har väldigt bra samspel tillsammans. Och sen så tycker jag att man har lite mer att önska faktiskt av Jakob Widell Zetterström. Jag tycker han har sett lite skakig ut.
Framförallt på målet var matcherna. Det var en väldigt märklig aktion.
Ja, men verkligen. Och jag tycker att han måste liksom komma upp några nivåer nu här. Han är inte den där liksom unga målvaktstalangen längre, utan han måste bli lite stabilare. Och det har sett lite skakigt ut på försäsongen, och även såg inte jättesäkert ut i alla ingripanden mot BP också. Så det, där är man lite så här, ja, men han måste komma in i det nu för att det ska kännas riktigt tryggt där bak.
Det är en ny sits också. Det är första säsongen där han är tydligt nummer ett.
Verkligen, ja, verkligen. Verkligen. Alltså, förra säsongen inledde han med att det var 50-50 nästan.
Ja, men då har det varit Basiotin eller Jakob Widell. Och nu kan luta sig tillbaka på det någonstans. Så nu är han liksom den givna ettan. Och det är inte samma liksom utmaning kanske med Vajo som det var med Basiotin och vem som ska stå mellan de där stolparna. Utan Jakob Widell är nog rätt cementerad just nu. Och det måste han också upp och bevisa nu.
Och lite som Häcken också, så är det faktiskt ett Djurgården som kliver in med en helt annan. För att jag menar, visst, Malmö är alltid Malmö. Det är enkelt att tippa att Malmö ska vinna. De har mest pengar och hit och dit. Men sportsligt så är det ju Häcken och Djurgården som kliver in som de tydligaste. Liksom, de här lagen är färdiga. De har fått behålla tränare. De har fått behålla truppen. Mm. Djurgården var ute i Europa.
Ja, gick kunna spetsa truppen också.
Det är en annan press då på att så här, ni ska leverera. Widell Zetterström, du fick chansen, du tog chansen. Mm. Men nu ska du också vara toppklass i den här serien. Mm. Det är en annan förväntansbild på både Widell Zetterström men också på Djurgården den här säsongen, som ska hanteras mentalt och allt det där.
Absolut, absolut. Det håller jag helt med om, och det tror jag han också känner, att han måste liksom upp några nivåer nu och framförallt liksom leverera i derbyn, och man kan inte göra de där enkla misstagen. Man kan inte gå ut på en hörna och hamna snett på bollen. Det kommer liksom bli mål i baken då. Där måste han fila på det spelet, och ska han liksom vara den här givna ettan så måste han någonstans upp på nivå, för annars kanske vi kommer börja kika på en ny keeper. Nu tror jag inte att det är så. Liksom, vi är inte i den situationen nu. Men långsiktigt så tror jag att så här, det måste bli säkrare där bak.
Mm. Vad tänker du om? Vi ringde ju i måndags Elias Andersson, som är en av de spelarna som jag kanske är mest imponerad av i Djurgården. En spelare som var, på tal om kritiserad, han var ju i stort sett ratad. Man tänkte lite som man tänkte om Hampus Findell. Att nu plockade Djurgården någon som hade gjort det bra i en liten klubb. Han kommer till Djurgården, nu blev det för stor press och för mycket, liksom, du var inte så bra som vi trodde. Lånas ut till Mjällby, och man tänker, nu kommer Mjällby köpa lossan. Och så kommer han tillbaks, får en andra chans, får det som vänsterback, petar i check och petar Pierre Bengtsson, är hur bra som helst, gör mål, gör assist, men han sitter också på ett utgående kontrakt, och han flaggade ju själv för den här lilla, liksom, Djurgården betyder mycket för mig, jag vill inte gå som bossman, samtidigt är jag 27 år, jag gör en bra säsong. Vad tänker du kring Elias Andersson?
Nej, men alltså, jag har fullt respekt för liksom hans resonemang också någonstans. Att han klart vill gå vidare i sin karriär. Och nu har han ju fått den här chansen och möjligheten. Liksom, för att vara en ratad central mittfältare i Djurgården. Som har varit lite mer backup till att bli en ordinarie vänsterback. Men jag tror också, ska han liksom komma ut till ett attraktivt kontrakt i Europa, så måste han ju också bli lite bättre på det defensiva. Det offensiva, ingenting att gnälla på. Men vi ser mot Malmö, liksom, Tahali, hur han bara löper förbi Elias Andersson första 20 minuterna. Och det är ju någonting han måste liksom bli bättre på. Det tror jag han också vet själv. Och får inte glömma bort, det var ju hans andra säsong som vänsterback. Så det är klart att han utvecklas ju också i den rollen konstant. Och klart att han utvecklas kanske inte jättemycket mot ett motstånd som BP. Där kan ligga ganska högt upp i planen och verkligen liksom få nyttja sin offensiva potential. Men det är ju de matcherna liksom mot AIK, Bayern, Malmö, Häcken. Det är där han måste bevisa sig på det defensiva, och framförallt ett Häcken med de snabba kanterna de har nu. Så att han måste bli säkrare defensivt, absolut. Men så här, jag uppskattar också att han är rak och tydlig. Att så här, jag vill att Djurgården ska få pengar för mig. Så det är inte säkert helt främmande att han får ett bud på sig i sommar och Djurgården släpper honom för en peng. Eller så spelar han hela säsongen ut. Vi har ett Europaspel som kommer, och sen så tänker man att intäkterna för ett eventuellt Europaspel täcker upp för en förlust ekonomiskt om han säljs i sommar versus om han går gratis i vinter.
Men ni har ju också tre vänsterbackar i truppen, så att det är inte så utsatt position, kan man ju säga.
Nej, verkligen, så, verkligen.
Det stormar på vänsterkanten. Stora problem i Djurgården.
Är vi tillbaka där nu? Ja, vilket jäkla problem.
Och sen Pierre Bengtsson har ju kommit tillbaka lite också, för att kanske ha varit lite utdömd i Djurgården sin första säsong, till att också ha visat, ja, men lite högre klass de matcherna han spelat i år också. Så att det är klart en position man är trygg på, men det är också, man vill ju ha de där offensiva backarna i Djurgården.
Liksom, ja, och jag tror, hade jag varit Bosse Andersson, om vi spolar framtiden ett par månader, så bör Djurgården vara med i en guldstrid när fönstret öppnar. Djurgården bör, eller kommer där och då, vara inne i ett Europakval, det vet vi om. Alltså, du får inte jättemycket pengar för en 27-årig vänsterback som har ett halvår kvar på avtalet.
Nej.
Så att jag menar, det är en fin tanke av Elias Andersson att säga, jag vill inte gå som bossman, jag vill ge tillbaka pengar till Djurgården. Men jag tror inte att Bosse är så sugen på att släppa honom för en mille eller två och plocka in Pierre Bengtsson som haft sin skadehistorik och som inte riktigt har fått det att flyga i Djurgårdströjan, det måste vi ändå konstatera.
Ja, eller Tjeck har fått bakslag nu igen.
Ja, och han har också haft en del skadebekymmer. Man har ju, även om det ser bra ut med tre vänsterbackar, man kan hamna, släpper man Elias Andersson så kan man också hamna i en situation där man går in i ett Europakval och en guldstrid och där ingen av de andra två vänsterbackarna är tillgängliga. Så det är nästan bättre, tror jag, för Djurgården att så här, spela ut ditt kontrakt, sen unnar vi dig att gå och få en sign-on och liksom få tjäna pengar på den här. Men för det sportsliga så tror jag att Djurgården snarare gör rätt i att behålla honom hela året.
Fast det är, alltså, jag skulle titta på andra positioner där det är lite värre då. Findell har ju velat bli såld.
Ja,
det är sommar.
Det förväntar
mig
någonstans.
Ska Lukas Bergvall gå in och fylla den? Nej, okej, men då kanske man drar ner Oliver Berg. Men är Joel Azor kvar? Mm. Vem ska då, alltså det känns ju mer högre upp i banan där det kanske mer kan bli lite kännbara spelarförsäljningar i sommar.
Ja, och det har vi också spekulerat mycket i, att men en Findell kan mycket väl dra i sommar, en Edvardsen kan dra i sommar, en Azor kan dra i sommar, så det är klart. Men jag tycker också att jag har ju varit lite sådär, men så här, vad har vi för status på Fallenius? Jag tycker när han kommer in så ser man bra så här, grejer från honom som också gör en ganska trygg i att han skulle nog kunna axla en Azor-roll när han har fått ett halvår och lite längre tid i Djurgården och kunna komma in i det där laget. Så att just Azoros position är jag inte så orolig kring. Och
inte nu eller när Edvardsen visar att han kan spela till höger.
För alltså jag tror inte Djurgården säljer bättre på nytt och forwards plats.
Ja, ja, absolut. Det har jag sagt hela jävla tiden.
Ja, jag förstår inte.
Men Edvardsen?
Ja, absolut. Han får ju inte ut max av sitt spel som nia heller.
Mycket mer involverad i spelet. Och man ser också i hans, liksom, ja, men hela hans attityd på planen. Liksom, ja.
Och sen du ser också i matchen, alltså jag vill också säga att han är bäst vänster ytterforward.
Ja,
för
verkligen.
Du ser i matchen när han kommer in löpandes så avslutar han med högen. Eller hur? På snett inåt bakåt spel. Hade det varit åt andra hållet, då har han ju höger dojan så han bara kan löpa rätt igenom bollen och placera in. Ja, men jag vet ju att Kim tycker att om Edvardsen spelar till vänster så då går han bara in och skjuter hela tiden. Så att han blir för lättläst där liksom. Och därför vill de ha honom till höger.
Wikheim går ju både insida och utsida.
Exakt, liksom. Så jag fattar grejen. Men bättre som ytterforward 100
gånger. Ja, framförallt i ett lag som Djurgården där nian snarare ska vara en straffområdesspelare. Ja. Eller en länkspelare. Det är ju inte Edvardsen ska vara genombrott. Mm. Alltså komma med fart, utnyttja en mot en situationer. Det får man ju nästan aldrig göra som nia i Djurgården.
Nej, och där måste vi någonstans börja omvärdera också lite Edvardsen. Vad han betyder för laget. För nu har det varit att man har suttit liksom med protokollet och räknat mål efter varje match. Det börjar bli andra grejer som är intressanta nu i Edvardsens liksom nya position i Djurgården. Som inte kanske bara räknar antalet mål.
Men
utan
han räknar antalet
ja,
mål.
Han är sugen.
Det var skamgräns i degen. Då står vi på Friends när han sa det i den intervjun. Och sen så är det liksom han själv som bara 9+9. Jag måste göra fler mål. Så det är också han
15+3
som hela tiden eldar på den. Mm.
Och det har nog att göra med att han själv inte känt att han riktigt har hittat sin position.
Ja,
för att han vill ju göra målen. Men han vill också ha mer boll. Och det har han också varit inne på. Att säga, jag får inga bollar. Nej, för att du står där alla andra spelare står. För att du är central anfallare i Djurgården. Vi har mycket boll. Vi trycker ner våra motstånd. Mm. Det är yttrarna som får bollarna här. Det är vänsterbackar och högerbackar som kommer flygande. Och bygger anfallen. Och många djup ner och sånt. Så att det känns som att han har brottats lite grann med sig själv och sin roll i Djurgården. Och kanske att han har hittat
Han har försvunnit mycket matchbilder som nia också. Nu är han mycket mer involverad i spelet. Och det tror jag också han trivs jättebra med, så att jag tror att det här är nog det vi kommer få se i Djurgården nu framåt. Vi kommer se Oliver Berg som nia och han var ju helt
bästa
magisk.
Bästa matchen hittills som nia.
Absolut.
Ja, utan tvekan.
Sen har han varit sjuk två matcher, så det här är hans, vad blir hans tredje match som nia i Djurgården. Mm. Andra kanske eventuellt. Och det är klart att han måste ju också komma in i laget och komma in i spelet givetvis, men jag tycker det man såg av honom mot BP, det var liksom det någonstans man har förväntat sig, och liksom, nu kommer det bara börja stegra för honom i Djurgården, det är jag säker på, och kommer vara jättenyttig. Och sen ska vi inte glömma bort det, alltså Wikheim, vilken jävla spelare han är, alltså otroligt fin. Och man ska ju bara minnas vart han var exakt samma plats förra året, liksom hur kritiserad han var till att blivit den nyckelspelaren. För jag tror ingen petar honom på den där vänsterkanten ett bra tag framöver.
Nej, och jag tror att så här, får Edvardsen välja nu så är han nog helst vänster ytter. Får Joel Azor att välja, som också är högerfotad, då är han också helst vänsterytter. Mm. Jag tror Oliver Berg, om han får välja, utgår lite grann ifrån vänster och får smyga in. Men det är Wikheim som har den platsen.
Absolut, och den kommer ingen röra. Så är det bara. Den är untouchable just nu.
Är det nu vi jobbar in massflykten i sommar för en dunder
vår? Tyvärr
är det. Den har jobbat in hela försäsongen här, Kalle. Den stora massflykten från Djurgården.
Djurgården och Häcken. De två stora guldkandidaterna förutom Malmö, det är de som säljer.
Och det ska vi inte ha bort. Det har ju surrat som Wikheim, lite intresse från Belgien. Jag tror Gent var lite intresserad av honom.
Han har gjort sina pengar i öknen. Han har gjort sina pengar. Han behöver.
Han vill ha mer pengar.
Nej, för fan. Fan vad bra ni mår.
Har du träffat en fotbollsspelare som inte vill ha mer pengar?
Ja.
Nej, men jag tycker det var positivt. Ja. Och det var väldigt fint att liksom få se den här segern. Vi fick göra lite mål framåt. Vi gjorde tre baller nu mot BP. Och det var lite, ja, men jag tror Djurgården behövde det här. Och ändå veta att fan, vi är ett bra lag. För det har inte sett jättebra ut för säsongen. Om vi har Svenska Cupen och... Postnad-matcherna är ganska fräscht i huvudet.
Nej, ni kom så ju med två skönt. Raka förluster och 0-6 i målskillnader till den här matchen.
Exakt, jag tror det var extremt också skönt att få BP som den här första matchen hemmaplan. Laget behövde det, tror jag, bygga upp lite den positiva energin nu inför Sirius borta på söndag. Som vi bara ska städa av den också då.
All right, men okej. Okay. Vi har Azorokrisen i Djurgården. Vi har återerövringspresskrisen i Bayern. Vi kanske ska avsluta där vi började då. För jag gissar att vi kommer få en del liksom, skit för att vi pratar för lite om det som händer i AIK. Och så här, det är ju ett ämne som gör att så här, man hade kunnat prata 15 timmar. Men man vet heller knappt vart man ska börja någonstans. Ni som är liksom utomstående, Kalle... Hur
ja, tänker du? Så här, popcornen är framme. Det är mysigt att bara sitta lugnt i båten och känna att Bayern, ja men fan, det är ganska lugnt. Och det Bayern har gjort de senaste 7-8 åren och byggt, och som jag sa i början, fan, ni låter som Bayern gjorde för 10-15 år sedan. Det jag är uppväxt med att det stormar lite här och var, och det är någon som kommer in som inte alls ska vara där, och det värvas sådana konstiga värvningar och
pengar som bara flödar.
Ja, men alltså så här, det är, så just nu så är det så här, ja, ur ett supporters perspektiv jättemysigt att sitta vid sidan om, men som vi pratat om innan och titta på svensk fotboll när vi har de stora drakarna, när vi har liksom IFK Göteborg, Gnaget, Malmö, Djurgården, Bayern. När vi alla skulle vara topp 5 i Allsvenskan, då har vi ju Sveriges... Alltså, det blir ju inte bättre när alla storlag är med där uppe och slåss. Så ur ett fotbollsperspektiv är det tråkigt, för att det kommer nog ta ett tag att bygga om det där.
Ja, och sen vet man ju om... Alltså, så här, det finns ju... problematiken kring agenter och pengar och sånt, den har vi i alla våra klubbar. Ja. Jag har ju, om inte annat, ni fick erfara det med Jas i somras.
Jo,
och Helsingborg fick göra samma sak med Van den Hurk. Mm. Liksom, det är väl Djurgården som har varit bäst i klassen kanske på att liksom hålla
harmonin
och hålla... Bosse har varit duktig på att liksom, det är jag som bestämmer, inte några andra över den här klubben.
Men hur känner du som supporter?
Nej, men jag blir ju, jag ska villigt erkänna att jag är extremt matt. Jag har aldrig känt mig så opepp på en premiär. Jag kommer ju att gå dit på den där bussmottagningen. Kommer väl gå till August Spångberg och be honom en jävla bengaljävel och stå och tända den. Men man känner inte samma liksom entusiasm, engagemang. Man blir misstänksam mot precis allt. Mm. Man tänker hela tiden att aha, vem liksom, vad är det här? Jag sa det i något annat sammanhang. Eller jag sa det ju tidigare, så här, så fort det kommer en värvning så blir man ju så här. Förut kände man ett pirr i kroppen när Disco skickade ut att så här, nu går AIK för den här. Och man gick in på YouTube och skulle kolla. Nu är ens första tanke bara så här. Jaha, och vem gör vi en tjänst den här gången? Vem är vi skyldiga? Alltså det är ju den liksom misstänksamheten som sprider sig. Och det märker man ju i supporterled. För hanteringen av detta är ju det man stör sig på också. Att så här, man bojkottar viss media. Viss media går bra. Man sätter sig i sin egen kanal där man kan liksom välja och vraka bland frågorna. Och kanske att så här, den som läser upp frågorna, all cred till Axel, för det där är ett tufft jävla uppdrag att göra när det dessutom är en avsändare som är officiella klubben. Men liksom, kunskapen där kanske inte riktigt är densamma som de som har gjort granskningen. Det kanske är de frågorna vi behöver besvara. Och allt det här, alltså hanteringen av det gör ju att misstankarna växer snarare än tvärtom. Mm. Och det gör ju att man blir ännu mer matt. Så att det man vet liksom, som jag var inne på, man vet inte vart man ska börja. Man blir liksom så här uppgiven nästan.
Vad säger den stora massorna i Gnaget då?
Alltså, gå in och läs den tråd som där de bad om frågor till programmet, så får du en ganska tydlig bild av. Det är upprört och sen finns det absolut. Och så här, jag lider extremt mycket med Manuel Lindberg, som i det här programmet som har skickat ut mer eller mindre erkänner att
det här uppdraget blev för stort. Det finns inte timmar så att det räcker till. Att vara vd, klubbdirektör och sportchef i ett transferfönster där AIK visste om att vi ska byta ut Sebastian Larsson, Micke Lustig, Per Karlsson, Nabil Bahoui lämnar, Stefanelli lämnar. Alltså det är ju ett fönster som...
Ajari drar, Mendes drar.
Alltså det ska göras ex... Jag tror att AIK haft en spelaromsättning i A-truppen på 29 spelare det här fönstret. Alltså jag tror inte att en ordinarie sportchef hade tyckt att det här var ett extremfönster. Han hade nog behövt en assisterande sportchef också för att hjälpa till. Och nu har vi dessutom en person som har varit assisterande sportchef och klubbdirektör och vd för klubben. Det säger sig självt. Och jag lider med honom.
Sen
och
tänker man ju också jättemycket på Brännan. Alltså han kommer till AIK, det är Jurelius som signar honom. Och då är det ju ganska harmoniskt i klubben.
Det var känslan där och då.
Ja, det var ju väldigt så här positiva vinnar på ert håll.
Vi hade Omar Faraj klar tidigt, Magashi klar tidigt, Rui Modesto klar tidigt. Så mycket kändes som att när säsongen tog slut, att allt som supportarna bad om var så här, sätt en tränare tidigt. Se till att få in rätt spelare tidigt. Det kändes ju väldigt, väldigt bra. Och sen har det nu liksom de senaste veckorna bara kommit granskning efter granskning som har väckt misstanke och som har väckt frågor. Och liksom bemötandet från klubben har väckt ännu mer frågor. Och så att det har ju varit ett haveri till hantering.
Ja, men det blir så frustrerat liksom på samtliga lager i truppen. Liksom. Och någonstans blir det ju så här, Brännan måste ju någonstans bli den som håller ihop det nu också. Så här, mot spelare och uppåt och alltihopa. Och det var nog inte vad han alls skrev under på när han kom till AIK. Man undrar liksom så här, hur går tankarna i hans huvud nu? Vad var det egentligen jag signade på här när jag kom till AIK?
Ja, men verkligen. Och han måste också känna en enorm press, för att man vet ju om hur den här branschen funkar. Att så här, det är klart att det här blir 10 gånger värre när man då torskar mot Halmstad i premiären. Halmstad som har, som vi var inne på, inga mittbackar, fjärde valet som vänsterback, allsvensk nykomling, åkte ur förra gången de var uppe. Vinner man den matchen, det är klart att de här grejerna blir lite lättare att hantera. Och det vet ju Brännan om också, han är inte dum. Han vet ju om att vinner vi bara mot Halmstad, vinner mot Norrköping, då blir det lite mer arbetsro. Mm. Så han känner ju också av en press att så här, vänta nu, det ligger typ på mig just nu. Mm. För att min sportchef och vd har tagit tjänstledigt. Fredrik Söderberg är typ ensam på kanske, alltså, det är så här, jag är den som ska rädda det här. Så att det är en sån jävla situation.
Det ska bli väldigt intressant att se hur truppen tacklar just det här att bara så här, i kris att liksom, ja, bli starkare tillsammans, eller om det spiller över på omklädningsrummet och vi ser, ja, ett lika svagt gnaget igen mot Peking.
Ja, man är ju alltså så här, AIK brukar vara, det är ju absolut inte första gången AIK är i en kris, det ska gudarna veta. Det var ju något fint derby där, va, när vi sparkade, men fan var det vi sparkade, då var det Alm vi sparkade inför att vi mötte er och Rickard Norling kom in för ett par år sedan. Och liksom AIK vinner det derbyt, Norling gör sin första comeback, vinner väl med 2-0 och så kommer banderollen på slutsignal. We got 99 problems, but beef ain't one.
Alltså, det, då vill jag locka på läktaren.
Ja, då mår man ju liksom. Och det var ju en typisk sån match som vi kommer få se nu på måndag. Att så här, hela klubben brinner. Det är ju den här this is fine giffen. Det brinner överallt, men man sitter där och ler liksom. Det är ju en sån match återigen. Och man har ju varit med om det 1000 gånger. Och känner jag mitt AIK rätt, så kommer det ju en håll käften insats mot Norrköping. Man vinner med 2-0. Och så liksom, bra, nu vänder vi den här skutan och går vidare. Men man sitter ju också i livrädd för att det är Norrköping och sen är det Bayern. Alltså det kan ju bli liksom fullblods liksom kris i klubben. Och det sitter du och myser av, Kalle.
Ja, jag mår inte jättedåligt över det. Det känns...
Men sen undrar du, vad händer framåt nu då? Vad sägs med sportchef och vad Hugo Surret nu? Det är fortfarande oklart.
Och det är också en sån. Man känner ju... Nu, det blir ju en jävla press. För att det känns ju som att det är en hel klubb som bara sitter och väntar på att så här, bara vi får klart med en sportchef. Men det känns som att det kan bli den nystart klubben behöver. Och jag hoppas att det blir en sportchef som inte har en... Han ska knappt veta vad AIK är nästan min förhoppning. Att sen kom in någon med helt nytt. Bara, nu börjar vi om här. Sätter allting.
Men för det snackas väl om han från Sarpsborg, va?
Ja, Thomas Berntsen.
Och det blir ju också så här, du vet, han sitter ju i förhandlingar troligtvis med AIK nu och ser allt det här hända. Det är väl klart att dyker upp frågetecken i hans huvud att så här, fan, ska jag verkligen göra det här eller ska jag fortsätta här i min lugnare och vrå borta i Sarpsborg istället?
Hade jag hetat Thomas Berntsen just nu så hade jag satt en till nolla på den här kontraktet. Absolut.
Och en fallskärm.
Och en rejäl fallskärm. Alltså.
Ja, men, och det är så banalt på ett sätt, för att som organisation, om man tittar utanför spotten, så mår ju AIK jäkligt bra just nu. Säljer årskort som ingenting.
Verkligen.
På kansliet så vet jag att där är det liksom bra styrning. Fredrik Söderberg ur AIK vet precis vad det handlar om. Brännan kommer in, vet precis, han är Norråts kille, vet precis vad det handlar om. Men
alltså, marknadssidan kommer slå rekord i år. Exakt. Det vet vi redan nu, men, så att mycket är ju bra.
Precis, men någonstans så kände man väl att man började ana oråd redan i januari när Manuel kände med honom personligen nu. Det blev för mycket.
Verkligen.
Men i januari så sa han ju att det här är inga problem. Jag har gjort det här i BP. Det här med sportchefsrollen, den kan jag ta. Inga problem. Vi ska hitta rätt person, sa han ju. Vi ska inte hitta någon snabbt. Det ska inte bli fel och rätt person. Rätt inställning så. Men då var det liksom AIK skulle göra allsvenskan sexigare i januari.
Och jag menar så här.
Nej, men alltså helt ärligt. Så är det. Och då är det väl inte rätt fokus rent från start. Eller?
Jag håller med dig. Och sen, vissa har ju varit på det. Vissa har ju varit på mig och oss som att så här, det är häxjakt och det är drev och allt möjligt. Men jag menar, går man ut och säger de, alltså, jo, det är klart att man förtjänar att vara, det är klart att det blir en raljant ton när man pratar om Simone Sasa och Rondon och det ska vara sexigt. Och,
men det är det jag menar, alltså, innan lagbygget är på plats.
Exakt.
Då var det alltså ingen spelare med defensiv karaktär eller instinkt eller erfarenhet in när Lustig ut, Per Karlsson ut, Sebastian Larsson ut. Och då skulle allsvenskan bli sexigare innan AIKs lagbygge skulle vara klart.
Ja.
Där kan man ju säga att det var ju lite fel fokus med ingångsvärdena.
Nej, exakt.
Sen tycker jag att han ändrade liksom sin ton efterhand, Manuel, absolut, under liksom fönstrets gång.
Att den blev ju mer ödmjuk ju närmare deadline day vi kom.
Exakt.
Och nu är vi där vi är. Liksom. Och så här, det är stort utav honom, det ska jag absolut säga. Det är stort av honom att räcka upp handen och säga att så här, fan, jag räckte inte till. Det blev för mycket.
Nej.
Jag känner nu att jag är mer en belastning än en tillgång. Jag tar ett break. Jag måste samla energi.
Absolut.
Det hedrar honom. Ja. Jag lider med honom. Men det var också de här farhågorna som bland annat jag hade när man gjorde förändringen med Jurelius. Jag satt ju i en annan podd som handlar bara om AIK och sa när Bartos fick gå att så här, nu måste AIK bestämma sig om Jurelius.
Ja.
Antingen, för det är inte lätt att hitta en sportchef. Och fönstret som kommer den här vintern kommer vara AIKs viktigaste fönster på extremt länge. För det är första gången vi kommer in med pengar. Vi sålde Amar efter att våra transferfönster in var stängt. Vilket betyder, okej, vi har pengar. Vi vet om att vi kommer sälja Yassin för mycket pengar. Det var också en bonus med Joe Mendes. Vi visste om vilka som skulle lämna, vilka ledare det var. Och då måste AIK bestämma sig. Det hade man kunnat göra i somras, tyckte jag. Att i Jurelius rätt man, då är det honom vi kör på. Är han fel man, då borde man sparka honom nu. Vi är ute ur Europa, guldet är kört. Gör den förändringen nu. Då har vi 4-5 månader tills fönstret öppnar på att hitta en sportchef.
Exakt.
Nu klev vi in i det här fönstret utan en riktig sportchef. Och liksom, här är vi.
Ja.
Så att det farhågan var att så här, det kommer gå in i väggen här.
Men där blir det också så här, basera vad du tror om framtiden på dåtiden. Mats Gren testade att vara sportchef och klubbchef. Exakt. I IFK Göteborg. Hur gick det?
Ingen vidare.
Nej. Vi har en person som kom in och säger så här, jag har erfarenhet av det här från BP. Går det att jämföra BP och AIK?
Inte riktigt.
Inte riktigt?
Nej.
Så att,
nej.
Nej. Man anade ju lite oråd redan tidigt.
Ja, verkligen.
Sen att det skulle bli lider, kaos av den här nivån.
Ja.
Ja.
Och på de liksom granskningar och grejer som har kommit ut, där vet man ju knappt.
Ni bara sitter och
vad man ska ha. Ja, det är så bra.
Så fin diskussion. Får uppleva det här live. Alltså.
Kommer du ha med dig länge?
Ja, otroligt.
Kan någon kolla upp när AIK kommer? Jag behöver glädje i mitt liv. Kan någon kolla upp när AIK möter Djurgården? Det är fan enda gången när man får vara glad på ett år.
Får man sätta det här garvet i halsen.
När är derbyt? Fan, det är långt bort.
Man har liksom fnisset i bakgrunden.
Men apropå
28 maj. Ska jag vänta så länge när jag får vara glad igen?
Åker vi. Jag satt och tänkte på det här om dagen. Jag bara, det är inte lätt. Man tog in Jurelio som gick bakom Westham.
Ja.
Och så tänkte jag så här, hur ofta brukar det funka att ha någon liksom inifrån som är klubben? För det är ju Jurelius, han är ju AIK.
Oh ja.
Ja, otroligt lojal. Jag bara, just det, man tog ju Martin Eriksson som gick bakom ett år i Häcken. Vad är hans...
Han går rätt bra.
Vad är hans meriter som sportchef?
När han kliver in?
Ja, men alltså nu...
Ja, nu är liksom, de ganska bra. Ja.
Nu, nej, men alltså, om vi baserar det på... Så det är också så här, varför funkar det där men inte här?
Alltså, tittar man på alla andra klubbar, alltså det är väl Jesper Jansson där det går att beskylla för så här, det är inte jättemycket klubbhjärta kanske. Alltså, Helsingborg,
det
AIK.
Det har han gjort tydligt.
Jo. Man är alltid lojal mot sin arbetsgivare. Men jag menar, jämför man med Bosse till exempel. Och du vet, alltså, till och med mindre klubbar, Mjällby och så vidare. Så är det ofta personer som har ett klubbhjärta. Som kan klubben och som kan staden och som kan det där. Men nu önskar jag ju bara att det blir någonting helt annat.
Ja,
det
är liksom. Verkligen.
Men apropå Manuel och hans tjänsteledighet, vad tror vi, kommer han komma tillbaka till AIK? Alltså, så här, finns det sådana liksom tankar också, alltså, i AIK-ledare att så här, det här är liksom någon liten rökig då för att kanske också få en liten förlängd tjänsteledighet och sen kanske bara försvinna ut för att man tog sig vatten över huvudet?
Det finns ju spekulationer om det, men jag hoppas verkligen att han kommer tillbaka som vd. Det vill jag understryka, för att jag tycker att han är en bra vd. Allting han har sagt och gjort och de visionerna han har, det liksom jag hör inifrån klubben om honom som yrkesman, alltså, i den tjänsten, affärsmannen, precis. Bygga företag. Absolut. Allt det har jag inga som helst tvivel om. Där är jag helt säker på att han är en toppen vd för AIK fotboll. Mm. Det som inte blev bra var när han skulle in i sporten. För där var min känsla och min liksom insikt att så här, han är inte tillräckligt bra på sporten. Hade vi haft ett bra sportsligt team runt honom och han ska in och sköta affärerna, då har jag inga större bekymmer. Det har ju varit det här året. Så det är inga konstigheter. Men att sitta på de två stolarna och det arbetet som krävs och framförallt krävdes i det här fönstret, där var jag rädd att det skulle bli för mycket och att man skulle gå snett. Och det går inte att säga annat än att så har det blivit.
Mm. Så att, ja, för det hoppas man ju.
Och så här, dessutom så tror jag att han kan bli en ännu bättre vd nu när han har den här erfarenheten i ryggen. För nu vet han hur det är att vara sportchef. Nu vet han liksom hur hantverket, han vet hur telefonen går. Vilket jävla jidder det är med spelare och agenter och allt det där. Sådana saker som man kanske inte hade koll på tidigare. Det är ju en erfarenhet och en insikt och kunskaper som man kommer ha nytta av som vd för AIK. Så att jag hoppas verkligen att han kommer tillbaka.
Men sen blir det intressant. Ska man hålla tränaren helt utanför spelarvärvningar? För det är det man har gjort nu. Brännan har ju aldrig haft så lite att säga till om när det gäller spelare in som i AIK. För det har varit noll.
Jag
kan förstå den också, men man måste hitta en balans. Är det verkligen rätt? För det han har velat ha från dag ett är ju en defensiv mittfältare.
Mm.
Och det kom in i kvartsfinalen i Svenska Cupen.
Ja, men kanske framförallt med de förutsättningarna att man inte har en sportchef, då kanske man borde involvera ännu mer.
Precis så.
Sen om du har en sportchef på plats, men då är det en annan femma.
Hade AIK haft det de hade för 3-4 år sedan, alltså en sportchef med lång och gedigen erfarenhet och med fotbollsöga, en assisterande sportchef, ett tekniskt råd med sportslig kunskap, då är det inget problem. För det finns ju en risk att så här, får tränaren vara med för mycket, det går åt helvete, han sparkas. Då står man där. Precis.
Kanske 10%. Marti och Jesper.
Ja.
Jag vet ju hur mycket de pratar om nyförvärv.
Ja, men som Bosse pratar, som Kim och Tolle också gör, att det är just den balansen, att det behöver vara en, ja men det ska vara klubbens värvning, men det måste ju fortfarande finnas en samförståelse med tränaren.
Precis.
Det är, annars kommer jag aldrig lyckas.
Nej, och framförallt så tycker jag att det sänder lite dubbla signaler, att så här, man ger en tränare ett 3-årskontrakt, vilket betyder att vi tror på dig, du ska vara här i 3 år. Men du får inte vara med och forma det laget du ska träna i 3 år. Och där har jag ju varit tydliga med att så här, tränaren ska ta ut laget och träna de spelare han blir tilldelade. Mm. Det tycker jag är fel. Jag tycker att tränaren ska vara med, inte att han ska vara manager,
nej,
att
men
han ska
sköta allt.
Men vara med i det sportsliga
liksom.
Rådet. Var med och, liksom, och tyck till om spelarna. Den här vill jag ha, den här vill jag inte ha.
Och det går ju att applicera på vilken annan, alltså så här, på vilket annat bolag som helst i samhället. Att som ledare så vill du ju välja dem du ska arbeta med och tro på dem du ska arbeta med. Sen kan du behöva second opinion. Det går utanför fotbollen en självklarhet. Varför ska det inte då vara det inom fotbollen också?
Mm.
Sen behöver det inte vara att tränaren ska bestämma fullt ut. Men det måste fortfarande finnas en balans och ett samspel.
Och framförallt när man då i den sportsliga ledningen här och nu kanske saknar den sportsliga kompetensen som hade behövts.
Verkligen.
Då tycker jag så här, jag kan på något sätt köpa och förstå policyn i att tränaren i AIK ska inte ha mandat att så här, honom ska vi ha, honom ska vi sälja. Nej. Utan det ska vara klubbstyrt. Det finns dokumenterat hur AIK ska jobba med transfers och hela den här grejen. Nej. Så att man ska följa det dokumentet och de visionerna och den strategin. Det har jag inga problem med. Men om man går in i ett fönster utan en sportchef, utan en assisterande sportchef, vem i klubben bör rimligtvis ha högst sportslig kompetens? Ja, det lär väl vara chefstränaren. Men han ska alltså inte få någonting att säga till om gällande spelarövergångar, varken in eller ut. Det tycker jag rimmar illa. Så. Det finns att prata om gällande den allmänna idrottsklubben.
Finns att läsa om också.
Det finns att läsa om också. Vi får se. Det känns som att det dyker upp grejer på daglig basis nu. Det är väl så det är, när det är liksom alla gottar sig i stormen.
Verkligen. Så alla är det.
Joel har sovit i stormen.
Vänsterbackstormen i Djurgården. Ska Elias vara kvar lite?
Ja. Men man hoppas på ett litet kontraktsbråk där, men det känns inte som att Elias Andersson har det i sig.
Nej, framförallt inte med Bosse som styr kappet där. Han är tydlig.
Men han är tydlig, men han är också en people person, Bosse. Alltså, ja, han bygger relation med spelarna. Det är inte så att han kommer in och pekar med hela handen bara, utan han är ju morot och piska igen.
Verkligen, ja. Det är lite skillnad. Det har vi snackat mycket där om Jesper Jansson där borta. Bara kanske inte har lyckats med det. Kanske blir det bättre nu.
Nej, men vad fan. Det Jeppe har gjort med, och Hjelmberg för den delen, gjort med Bayern senaste åren, det är liksom hatten av till det jobbet de har gjort. Det har aldrig varit så bra som det är i Bayern just nu. Men det har ju heller aldrig varit så här bra, vad jag vet i alla fall, i Djurgården som det är nu med Bosse. Så det är väl en...
Det har det varit i många år så här bra med Bosse.
Ja, med Bosse, ja. Men innan Bosse. Och det är likadant för oss nu med Jesper. Det har aldrig varit så bra i Bayern som det är med Jesper och Hjelmberg.
Du menar pangvävningen Kim Källström?
Isaksson.
Ett hungrigt Djurgården.
Nej, men det visar, och det visar också det vi är inne på, liksom, varför det är väldigt harmoniskt. Och klart, det landar ju kontinuitet. Vi har haft samma tränare gå in sin fjärde säsong.
Henrik Berggren.
Ja, exakt. Bosse, VD, sportchef.
Det är hela ledet.
Ja, exakt. Det är kontinuiteten. Liksom.
Ja, men så kontinuitet fort sitter... och en så här tydlig rollfördelning och rätt man på rätt plats.
Verkligen.
Alltså, det... Och kompetens.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
Inte så mycket mer än så som behövs.
Nej, jävla enkla prylar egentligen. Mm. Herregud.
HR-chef för AIK, Svanemar.
Det ska jag nog inte vara, nej.
Ja, men jag såg det på Twitter. De la ut, vad var det? Du som VD, Spången som sportchef.
Det ska jag nog inte vara.
Spångberg
som sportchef.
Han är för mycket passion.
Då, hade då, är det ju,
då är det nya sexiga AIK. Det är så kul att veta.
Nej, sexiga allsvenska. Det var ju inte AIK som skulle bli
sexiga. Nej, hela jävla serien hade blivit sexiga.
Fan vad skönt att det är igång med allsvenskan.
Är det det?
Ja, så jävla underbart. Ja,
vad finare det för 3-4 veckor sedan, tycker jag.
Nej, nu är det igång.
Ja, det är igång. Riktigt. Det är igång. Det är på riktigt. Och det är Toto-svenskan också. Vi är tillbaka igen på fredag. Undrar vad vi ska prata om då. Vill jag väl prata upp Bayern-häcken lite grann? Ryktas om att Jocke Hanes är här också. Och det ser man ju fram emot. För än så länge har vi inte pratat så mycket om Blåvitts premiär.
Men det är bara liksom på BB-podd. Så...
Ja, det är godis också. Det är godis.
Köpa
det, är godis.
En
det ska bli fint att träffa Jocke. Jag har inte träffat honom på flera veckor. Nej. Saknat honom.
Man mässar ju lite med honom, men man får inte så mycket av honom nu för tiden.
Nej. Lägre profil.
Det är grinigt där nere i västkusten.
Hörrni, innan vi avslutar så vill jag också passa på att säga att Emily Ölander och hennes kollegor som gör Allsvenskan kan man också se med sitt C-more-abonnemang. Så det rekommenderar vi alla att skaffa. Det är också Champions League och Serie A och La Liga och massa härliga prylar man ser med det. Så det rekommenderar vi. Sen rekommenderar vi också att klicka på liksom, Kalle, du kan ju det där, prenumerera och gilla.
Ja, visst. Alltså, jag har, chatten har ju, det är något total härdsmälta som har pågått idag. Så det märks att det är svänget i AIK.
Ja, men
jag har fått många personliga hot.
Det har jag med. Ja. Så det hör till när vi pysslar med det vi pysslar med. Någon får gärna ta över krisfanan här, vad det lider. Inte Peking, för det är liksom inte så jättemånga som bryr sig om det, utan om du är något större, sorry Tapper, men så är det faktiskt. Tack för att ni kom allihopa.
Emily, jag får bara avsluta med en grej.
Vill du avsluta med en grej?
Apropå hot, fick ju där, det var ju halvtid där på Djurgården BP, så var det jävla långa köer till bärsen.
Då fick du hot.
Då kom det ut en kille och bara, och någon gång ska du väl surra vettigt i tuttosvenskan. Då får du fan lyfta det jävla barproblemet på Tele 2 Arena. Så nu lyfter jag det. Ja. 40 minuter för en bärs. Ja. Det är inte okej. Okay.
Jag
är inte här. Det känns annars som ett Bayern, ett ämne högt upp på Bayern.
Ja, men han sa det gör ett tifo om det, för att annars så har du inte lyft.
Ja, men det kommer bli någon liten banderoll eller något.
Eller hur?
Ja, vi körde förra året. Ja. Det, ja.
Han tyckte aldrig att jag sa någonting vettigt, så nu skulle jag minst säga någonting vettigt. Nu, bara en 40 minuter, ej OK. Mm. Skärpning.
Bra.
Fastna inte i starka
spår. Ja, då minns man inte andra halvlek till exempel. Då behöver man se om det igen.
Ja, då staplar man hem på folk.
Hörrni, nu börjar vi spåra iväg som vi brukar göra. Vi tackar för den här gången, så hörs vi på fredag. Hej.
Tack.
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.